Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Rule Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Rule Britannia.
Hej och välkomna till avsnitt 130 utav Svenska FPL-podden. Vi ska gå igenom Game Week 2 och framförallt blicka framåt mot Game Week 3 som är sista omgången innan vi får det här förbannade landslagsuppehållet. Och den här säsongen med covid och så ställer det till det lite extra så att det finns en hel del att prata om. Vi spelar in idag tisdagen den 24 augusti och agendan för dagens avsnitt är att vi till en början kommer gå igenom våra byggen. Det är jag och Fredrik som är med er idag. Stefan väljer att inte närvara trots att han faktiskt har högst scoret av oss alla den här veckan. Vi kommer komma med en del nyheter och ganska stora nyheter. Vi har en ny partner som innebär ett kryddat prisbord i poddligan. Det kommer här inom kort och sen ytterligare en punkt. Apropå punkter så kommer vi gå igenom veckans punkter. Istället för att köra laggenomgångar uppifrån och ner så väljer vi ut några intressanta punkter från den senaste gameweek som har varit. Och lite frågetecken och utropstecken som vi sitter och fnular på. Vi kommer för första gången för den här säsongen komma med veckans rekommendationer. Där både jag och Fredrik presenterar vilka tre försvarare, tre mittfältare och två forward som vi tycker är absolut mest intressanta just nu om man kollar på att byta in spelare. Vi kommer att ha en kaptenssektion för Game Week 3 och vi avslutar med era lyssnafrågor. Men Fredrik, jag har redan sagt att du är med mig. Vi går till vår byggen. Hur ser du på den här omgången? Du tar ju minst poäng utav oss tre nu. Hur känns det?
Ja, men för det första så känns det ju det här, jag är oerhört taggad inför det här avsnittet. Vi har så mycket kul att liksom bara trycka ut i lurarna på dig som lyssnar. Så att det gör att jag är sjukt taggad och det är liksom, det övervinner. Jag ska inte säga att det är någon besvikelse, för jag får ändå liksom försöka se nyktert på 70 poäng och tycka att visst, det är bara hatten av till er att ni tog mer och jag straffas ju oerhört hårt liksom av Simikas passar in till Jota. Liksom. Det är ju som att han där uppe sitter och liksom flinar åt mig. Men det får han gärna göra. Jag tar den 3 poängen för Liverpool och liksom biter i det sura äpplet och så hatten av till er att ni gjorde det bättre. Men 70 poäng känns helt okej. Okay. En overall rank på 581 000. Ja, men det har gått 2 veckor. Leder du nu kommer du inte vinna ändå. Så att, för alla er som känner att nej, men jag, det är lite röda pilar. Ligger inte högst upp i kompisligorna. Ta det lugnt. Det är många veckor kvar. Hur gick det för dig?
Ja, men så är det ju. Jag lite hånfullt säger att ja, du hade minst poäng. Jag hade 4 poäng mer. 74 pinnar. Men jag hade ju en väldigt bra första game week. Så att jag sitter ju på en overall rank på 46 000. Och jag har kommit ganska bra och högt upp i många säsonger i fantasy, men tveksam om jag har haft så här bra start någon gång.
Men du brukar väl ha, du brukar vara trögstartad annars, eller hur?
Ja, så jag kan bli farlig i år. Gå och vinna hela alltet. Nej, men jag brukar avancera rätt ordentligt andra halvan av säsongen och runt jul där brukar jag vara giftig. Så om jag kan få ligga med nu ett tag, det kan ju ändras ganska fort det där. Det är ju extremt tight. Jag tror vi sa det, jag har en overall rank på 46 000. Du låg på 508. 30 tror jag. Stefan, det är enklast nästan att jämföra dig och Stefan eftersom du tog exakt lika antal poäng i Game Week 1. Nu tog Stefan 79 poäng, alltså 9 poäng mer än dig i totalen. Och han har en overall rank på 280 000. Så det skiljer alltså 300 000 platser på de här 9 poängen er emellan. Så att som sagt, ligger man som du 580k efter två omgångar, då är man med ganska bra. Visst, den som leder har till och med redan nu dragit ifrån lite, men det är inga liksom ointagbara poäng där heller. Och det är folk som har dragit chips, precis som jag, och du och Stefan sitter kvar med alla era och sådär. Så att, det är väl liksom, ser bra ut. Jag får summera den här gameweeken för min del, så ja, det är den här kaptensblanken att få 74 poäng men ändå ha en bindel på Sala som blankar. Det räddas ju upp lite av att Bruno sen också blankar och faktiskt bara tar en pinne. Men jag har några spelare precis som i Game Week 1 som egentligen räddar min omgång. Du nämnde Simikas, Trent också. Trent sitter förvisso i väldigt många byggen men inte i alla. Och sen den här West Ham-dubben i Antonio Benrahma som måndagsmatchen man bara sitter och myser framför tvn.
Jag såg någon siffra här. För något dygn sedan så var det 5% av alla managers som hade den dubben. Så den blir ju en differential att sitta med båda två.
Ja, men verkligen. När jag gick in i säsongen så var det en så här oro jag hade. För jag har ju även så fall som jag valde att bänka den här omgången. Eftersom jag hade så bra bygge i övrigt. Men det här, gå in med trippel West Ham. Jag såg det lite som en nackdel. Men de här två inledande omgångarna så har det ju bara förstärkt. Sen betyder inte det att det för alltid kommer vara jättebra att sitta här med trippelt West Ham. Men det är inte så att det är de spelarna jag sitter och fingrar på att byta ut just nu. Det är nog snarare tvärtom, för jag vet att du inte har Benrahma. Då är frågan om ska man gå dit eller är man liksom lite för sent. Vi har inte stängt något transferfönster än. Det pratas mycket Lingard till West Ham. Då ändras Benrahmas roll kanske. Men han har ju verkligen bara tagit med sig formen från försäsongen och flyger fullständigt här, Benrahma. Hur resonerar du kring honom?
Ja, nej, men så är det ju. Han är ju inte ens på radarn, han är ju liksom inom synhåll. och också en ganska, vad ska vi säga, ändå lätt spelare att gå till med en prisnivå. Men de allra flesta sitter med någon form av mittfältare i den priskategorin. Så att även om han stiger i värde så har man ändå någon man kan downgrada, ganska många i alla fall har det.
Hur tänker du? Du drog ju av ett byte här i Game Week 1. Även du som brukar vara den mest bytesrestriktiva av oss alla. Nu följde ju väl ut med Greenwood som enda målskytt i en ganska tråkig historia. United sa 15 där det inte hände så mycket. Och han kom väl undan med 3 bonus med extremt låga BPS-siffror.
Ja, vi pratade ju lite om det. Det måste ju vara den lägsta alltså BPS-poängen, som den bonusgrundande poängen som jag har sett på hur länge som helst. Och alltså matchen ur Uniteds synvinkel var ju en jättebesvikelse för mig. Du och jag pratade lite om att det var ju bra mycket närmare att Sala plockade bra med poängen, att Bruno gjorde det. Så att jag säger att liksom min rek på att Greenwood skulle ta poäng, den liksom flög. Det är väl lite att ta i kanske, men jag tar de poängen och så skrattar jag hela vägen till banken och känner väl inte att jag saknar Harvey Barnes nu. När han gör hattrick mot Norwich i nästa omgång, då kommer jag kanske att sakna honom. Men då var det ändå liksom ett tag sedan jag bytte ut honom. Så att jag räddade liksom skeppet här nu från att börja få slagsida. Jag tycker att bygget ser ganska stabilt ut, så jag är nöjd med bytet.
Ja, jag blickar ju framåt den där matchen för Leicester och Barnes mot Norwich. Men jag är inte så säker på att han kommer starta. Han har gjort en ganska blek insats. Nu är det väl svårt att ta så mycket ifrån gårdagens match mot West Ham när de får den tidiga utvisningen där och det påverkar såklart. Men jag tror hans plats hänger löst och det kommer vara en sån här dealbreaker. Ja, men plockar man ut han nu eller ger man förtroende inför Game Week 3 och litar på att Rodgers även startar honom där, så hade jag fått garanti på att han startar, ja, men då hade jag ju aldrig bytt ut han. Men jag tror inte jag kommer få några garantier överhuvudtaget och då blir det lite svårare. Men jag tänkte med dig här, nu är det ju Game Week 3 vi kollar mot och sen så är det ju ett landslagsuppehåll då vi alltid brukar rekommendera folk att sitta med två fria byten. Du gjorde ett byte, du sitter utan Benrahma nu. Hur känns det med bytesnerverna?
Nej, men alltså så här. Det är inte ofta jag drar fram gamla lumparminnen, men det fanns en anledning till varför man utsågs till bästa soldat där på LSS i Uppsala. Några grejer fick man ju lära sig, och växelvis framryckning, då springer du fram, sen stannar du och så väntar du på din tur och så springer du igen. Och nu har jag sprungit fram, nu är det dags att stanna. Inte bara fortsätta springa, för då blir du skjuten till slut. Det gäller liksom att stanna vid rätt tid här, och i den här gameweeken då är det läge för mig att sitta lugnt. Så att, jag ser ju många som du som har två fria byten just nu, men sitter och gärna vill ha två fria byten inför nästa också. Mm. Och då sitter man i ett sånt där liksom halvläge, ska jag dra ett byte? Ja, då blir det ofta ett tidigt byte liksom, så man kanske inte vill bränna båda bytena nu, för då har man bara ett efter landslagsuppehållet och sådär. Så att jag sitter lugnt i båten och så cashar jag in mina två byten, förutsatt att vi inte får någon jätteallvarlig skada på någon av spelarna. Men förändras ingenting drastiskt, då sitter jag med två byten till nästa gameweek istället.
Det är många människor som inte jobbar så mycket växelvis framryckning. Det byts något så in i helvete. Och Stefan, han kan inte vara med här idag, men han har skrivit en del till oss. Han är helt hysterisk över hur mycket folk byter och blir stressade över de här prisändringarna som sker. Jag är väl inte riktigt lika stressad som han, men samtidigt, det brukar vara viktigt. Vi har väldigt mycket premiumalternativ och sådär, om man blickar framåt till ett kommande wildcard kanske, där man kanske vill trycka in tre premiumalternativ, och då kommer lagvärdet vara viktigt, och lagvärdet är framförallt viktigt så här, i början av säsongen. Jag är inte lika rädd för de här prishöjningarna som sker på samma sätt som när de sjunker i pris, mina spelare. Det tycker jag är värre än när mina transfermål ökar i värde. Det blir ju liksom dubbelt minus när de börjar sjunka på något sätt. Men jag står i den situationen som du är inne på. Jag sitter med två fria byten, och mitt mål har hela tiden varit att liksom sitta med två fria till efter landslagsuppehållet. Speciellt nu med alla de här karantänsgrejerna, det är lite oklart. Det kom information från Premier League nu att de släpper inte iväg spelare till rödlistade länder. Jag är inte helt säker att sista ordet är sagt där. Det är väl någon maktkamp mellan FIFA och Premier League. Ja, det är liksom osäkert läge. Därför vill man ha de här två fria bytena. Och ska jag bara göra ett byte, ja, men då blir det förmodligen något så här tråkbyte att göra Tsimikas till någon annan 4,0-back, då jag tror att Tsimikas kanske har gjort sitt. Det kommer komma mer till det när vi går in på veckans punkter. Men det är också ett ganska tråkigt byte. Det är ändå en spelare jag förmodligen bara kommer på bänken i Game Week 3. Samtidigt vill jag attackera. Och vill jag attackera, ja, men den jag vill gå då till, det är Calvert-Lewin i Everton. Jag tycker jag ser hur bra ut som helst. Sen är det svårt att motivera då ett byte från en Antonio. Eller även en Callum Wilson som blankar den här gameweeken. Men som ja, var väldigt nära och få med sig en hel del. Men både eye-test och statistiken säger samma sak. Calvert-Lewin är en fantasystjärna. Nu tar han dessutom straffarna i Everton. Och jag vet liksom inte. Visst, jag har Tony där på en tredje plats som många kollar på att byta ut. Jag tycker inte han är ett problem att sitta med. Men visst, jag hade hellre haft Calvert-Lewin än Tony. Men vart ska jag hitta de pengarna? Ja, det är oklart vad jag kommer göra. ja, nej, jag vet inte. Sen så går det någon så här hype train för Chelsea. Det kommer vi också prata om i veckans punkter. Måste man hoppa på nu eller kan man avvakta? Ja, vi kommer dit. Vad är ditt för ditt privata lag liksom, dina största bekymmer eller problem?
Nej, men det som är grejen, att jag tycker inte att jag sitter på några större problem nu. Man kan se en Lucas Digne som ett problem, som har tagit två, ja, men blankat första och tagit noll poäng i andra, men som du säger, någon ska ju slå den där inläggen till Calvert-Lewin också. Spelschemat ser bra ut. Visst, jag har ju mycket pengar uppbundet i min backlinje. Och det är det som skulle kunna, att det blir lite liksom snedlastat så. Speciellt när man ser liksom great hauls från Lukaku och ja, Grealish börjar ju mål och sådär. Men i övrigt så känns det som att... Men, du är inne på en Calvert-Lewin, det är omöjligt att inte komma in på honom. Men för min del så... Men han kostar 8,0 från början. Nu är han uppe i vadå 8,2 kanske redan.
8-1 va, men han stiger väl till 8-2 i natt skulle jag tro.
Ja, men precis. Så du som lyssnar på det här tycker förmodligen, sitter förmodligen och stirrar på en skärm med 8,2. Jag känner mer sådär med en sån som Calvert Lewin att jag är beredd att betala 8,5 för honom. Mm. Sen vill jag in honom tidigare än så. Men för mig är det värt att räkna med den extra 0,5-man och räkna honom som en 8,5 och så tjänar jag snarare några, några liksom tiondelar på det. Så att jag, precis som du säger, det är ju mer oroväckande om du har ett bygge där folk börjar tappa värde till höger och vänster. Mm. För transfermålen kommer att ändras, även om kanske just Calvert-Lewin kommer att kvarstå. Så alla kommer ju inte att flyga en hel säsong, utan det kommer att gå i perioder. Så att, sitter man liksom ett bygge där det inte är några större bränder, då kan det också vara läge att bara lugna ner sig. Och du sa ju det, Stefan var ju riktigt inne på liksom, att trycka av byten till höger och vänster. Och det är ju många som gör det, men minuspoängen kommer ju som ett brev på posten. Och du var ju inne på det förut, att jag är ju inte någon fan av minuspoäng.
Nej, det är svårt här. Folk drar sådana slutsatser. Du pratar om att Ding kanske skulle kunna vara ett problem för dem, för dig. Det är inga nollor och sådär. Samma vissa, den mest ägda spelaren i spelet är Luke Shaw. Folk tycker att det blir inga nollor för United. Och så ska samtidigt alla springa till ett Spurs som har hållit två raka nollor. Liksom, kollar man statistiskt sett så United, ja, men de släpper in ett liksom, långskott från Ayling som man får på en gång på 100. De släpper in ett mål mot Southampton som liksom styrs via Fred och bit självmål som liksom blir otagbart, men de har faktiskt bara släppt till 6 skott inne i boxen och med det är de absolut bäst. De har liksom en expected goals conceded på 1,33, vilket är också bland de absolut bästa. Sen har de inga hålla nollor. Kollar man på Spurs, ja, men de har släppt till 25 skott inne i boxen som är liksom näst värst i hela ligan. De har liksom en expected goals conceded på 3,57 och folk börjar liksom panikbyta. Vi kan få in Dyer här för 4,5 där hans plats till och med kan vara borta efter landslagsuppehållet med värvningar och Romero som har kommit in, han har inte spelat än, han ska ju in då. Ta det lite lugnt, Ding är inget problem, Luke Shaw är inget problem, bara sitt på händerna där, det är väl liksom det vi kan säga.
Lite så.
Yes, jag flaggade lite för vi har en ny partner och med det även ett kryddat prisbord. Precis som tidigare är ju Olka Sportresor, unisportstore.se och Glenn Sportsbar några av våra partners som ser till att vi har fint prisbord i våra ligor. I poddligan så har vi tidigare haft pris till plats 1-16, men nu har vi en jätterolig nyhet att meddela att Nakata.se välkomnas ner i vår lilla podd här. Och de ser till att vi har priser till topp 20 i poddligan. Så kommer man plats 17-20 då får man ett presentkort på 500 kronor hos Nakata.se. Och för er som inte vet om det så säljer de en hel del fotbollsmerch. Och Fredrik, både du och jag är ju kunder sedan tidigare och supernöjda med kvaliteten på kläderna och schyssta motiv och prints och sådär.
Ja, alltså det finns ju en Klopp-tisha som jag drog hem direkt och sen så när de släppte sin senaste kollektion här med olika duos från Premier League-historien så du skickade till mig där när de hade släppt den och så sa du, okej, det finns en Gerard Torres där, den ska man ju lägga vantarna på. Så gick jag och funderade på lite annat, hade lite andra utgifter och så tänkte jag, den där kommer ju ryka. Så den var jag ju tvungen att klicka hem omgående så att den inte liksom försvann ut i eten. Utan den såg man till att säkra. Så att den som har ett skarpt öga och blickar tillbaka på någon av våra senaste Facebook Lives kan säkert skönja en och annan Nakata-tisha, eller hur?
Ja, det finns både t-shirt, jag har en så här långärmad skön tröja med Roy Keane på som jag också älskar. Glädjande för er som inte har varit på Nakata.se men kanske blir sugen på något där. Det är också att våra lyssnare nu har 15% på ett helt köp. Så använd koden FPL15 så får ni 15% på ett helt köp helt enkelt. Kika in nakata.se, snygga grejer och som sagt 15% nu, kod FPL15. Snyggt så. Vi ska även nämna vårt samarbete med Agente eller gamla Nent Group eller Viasat eller Viaplay eller vad man vill kalla det för. I vårt samarbete så kan du teckna upp ett riktigt bra erbjudande på Viaplay via Jente. Och du kan läsa mer om det på vår Facebook-sida, det är nästan enklast. Så där finns även en QR-kod ni kan gå in på för att komma till sidan där ni kan läsa mer om erbjudandet och signa upp om ni tycker det är intressant. Vi hade en nyhet till, va, Fredrik?
Var det så?
Ja.
Var det något speciellt du tänkte på?
Ja, det här är ju jag så taggad om och jag kommer få bita mig i tungan nu. För att vi kommer bara liksom släppa en liten nugget. Men nu till våren så har vi tillsammans med Olka Sportresor tagit fram en poddresa. Så du, jag och Stefan åker iväg till England med ett rejält gäng. Vi blir väl runt 40 personer. Det är begränsat antal platser. Exakt vart resan går håller vi på en vecka. Men allting är spikat och vi har faktiskt tidigare idag släppt till våra Patreon-följare exakt vart resan går, hur man bokar och sånt. Jag tror att resan öppnar för bokning imorgon, onsdag, för våra Patreons. Och för att de ska få en första king där. Är ni intresserade av att höra mer vart resan går, vad som är inkluderat och sådana här saker, så signa upp och bli Patreon. Stöd vårt arbete. Det går att sponsra med 15 kronor i månaden, 25 kronor i månaden eller 35 kronor i månaden. Och man går med där genom att gå in på patreon.com/svenskaFPL. Och Fredrik, man får ju lite sådana här... Man får reda på saker lite innan och får boka grejer lite tidigare. Vi ska ju bland annat ha ett FPL-event nere i Göteborg här till hösten 16 oktober hos Glenn Sports Bar. Kolla fotboll, dricka öl, köra lite quiz och lite sådana här saker, fina priser. Det öppnar vi också upp för våra Patreons först. Men det finns andra fördelar med att gå med som Patreon.
Ja, men verkligen så. Jag ska säga det också, vi har några som har gått med som Patreon som inte har kommit in i våran Messenger-tråd. Och det beror helt enkelt på att jag inte har hittat er på Facebook och kunnat lagt till er. Så är det så att du har blivit Patreon men inte har blivit tillagd i tråden, kontakta oss via Facebook eller via våran mail svenskafpl@gmail.com, så ser vi till att lägga till er. Som sagt, vi har ett par stycken som inte är med där, och det är ju framförallt via den som vi kommunicerar. Jag har skickat ut meddelande via Patreon också, men det är ju via vår Messenger-tråd som vi kommunicerar. Men visst är det så som du är inne på, att man får lite extra. Man fick ju en riktigt schyssta bilder och videos från din resa till Manchester i premiäromgången. Och lite inspirerad av det så vill jag såklart inte vara sämre. Så att framåt februari så får ni som är Patreons lite... Förhoppningsvis lite sköna videos och bilder ifrån Anfield. Då jag tänkte åka över och kika på Liverpool Norwich.
Nej, det är härligt. Vi har ju en Patreon-liga också. Den kommer stängas här. Eller ligan kommer inte stängas, men chans att vinna. För nu har vi även ett pris i Patreon-ligan. Nakata.se går in med ett presentkort även där. 500 kronor. Så vi har sagt det för att den ligan ska... att man ska kunna vinna det priset, så behöver man ha gått med innan andra landslagsuppehållet, och det är även då man behöver ha gått med för att vara med om utlottningen på det här presentkortet hos unisportstore.se som är på 1000 kronor. Och tanken är väl, jag tycker det är kul att vi har ett pris till vinnaren i Patreon-ligan såklart, men tanken är annars att vi kommer liksom krydda upp Patreon mest genom just sådana här utlottningar utav olika saker, olika priser, så att även om man kanske har en liten tyngre säsong, så kan man vara med som Patreon och stötta vårt arbete och så chans att ta del av de här delarna. Och sen som sagt, den här Messenger-tråden, det är skönt snack där, och vi är ett rejält gäng nu som har ganska gött snack. Vi hjälper varandra med lite FBL-bryderier och svarar på lite frågor löpande, både du, jag och Stefan, men sen även att lyssnarna hjälper varandra, för det har vi märkt, det är ganska hög nivå på många av våra Patreons, så att det blir goda diskussioner där, tycker jag.
Ja, men precis, som man hjälps åt att dammsuga sociala medier på lite nyheter som kommer och sådär, så att för den som inte själv orkar liksom att ha stenkoll på Twitter och så, på i FPL-community, så är ju våran Patreon-tråd en ganska bra sammanfattning, kryddat då med, som du säger, lite gött snack och liksom, ja, men allmänt skönt fantasy fantasy-tugg.
Ja, men framförallt om ni vill veta vart poddresan går och få informationen och slippa vänta en vecka på nästa avsnitt, så se till att gå med som Patreon, så kommer informationen där och så kan ni boka innan resan tar slut och blir fullbokad. Innan vi hoppar in i veckans punkter är det en sista grej jag vill nämna. Jag nämnde att Nakata har gått in med priser i vår poddliga. Vi har ju även en betalliga som nu är stängd för medverkan tillsammans med Glenn Sportsbar. En betalliga som kostar 200 kronor att vara med i. Och nu är den ju stängd. Därför är alla priser satta. Huvudpriset är ju satt sen tidigare och omgångspriserna. Och vi har även kommunicerat ut att den som har säsongens bästa gameweek kommer vinna ett PlayStation 5. Men det som jag tycker är roligast med den här ligan, det är ju månadsresorna. Och det kommer bli 6 stycken månadsresor det här året, eller den här säsongen. Det första priset tävlas ut i oktober månad och då får vinnaren tillsammans med en valfri kompis åka flyg, boende, matchbiljetter till Paris för att se Messi och grabbarna kicka lite fotboll. Vinner man december månad får man åka till världens bästa stad Manchester och hjälpa Manchester City att fylla upp sin arena. Tillsammans med en kompis såklart. Alla de här resorna är för 2 personer och flyg, matchbiljetter och boende är inkluderat. I januari går flyget till London och QPR, Loftus Road. Ser lite härlig championship-fotboll. I februari hoppas vi att Zlatan ska vara skadefri. Man får åka till Milano, också en underbar stad. Och ja, med fotbollsmäck, att man får besöka San Siro innan stället rivs, vilket är helt vansinnigt beslut, men så är det. Så man får se Milan spela lite fotboll. I mars får man åka till Madrid, se Santiago Bernabeu och lite La Liga-fotboll. Och i april så går resan till vårt älskade Istanbul och kika Galatasaray. Och jag har ju varit i Istanbul ett antal gånger men aldrig att kolla fotboll. Älskar staden, mycket härliga takterrasser och det är ju en helt underbar stad. Men att kolla fotboll i Istanbul, det står högt upp på min bucket list. Så det är väl april jag ska vinna. Är något som specifikt lockar dig, Fredrik? Jag vet att du också gillar tanken på match i Istanbul.
Ja, men så är det ju. Den är svår att bortse ifrån. Men jag är ju inte... Jag ska inte slå mig för bröstet och säga att jag är någon yberpretentiös liksom, älskare av någon Division 5-fotboll i något sånt där obskyrt land som ingen talar om. Det är klart som fan att jag också skulle vilja se Messi i Paris. Det är bara tanken på att sitta på ett Parc des Princes och sitta och se Messi i PSG. Bara liksom kunna njuta av han som fotbollsspelare, gjort det på Camp Nou utan några känslor för något av lagen och bara njutit av världens bästa fotbollsspelare genom tiderna, och det hade man ju inte tackat nej till igen.
Nej, härligt. Du får sikta in dig på oktober månad helt enkelt.
Jag ska knäppa av ett par chip där kanske.
Precis, bara bränner av allting. Nej, men härligt. Med det så hoppar vi in i veckans punkter. Och Fredrik, jag pratar en hel del nu. Du kan väl få börja med din första punkt.
Absolut. Då tänker jag kliva rakt in och börja från toppen. I alla fall vad det gäller prisnivåer på mittfältet. Och det är ju Mohamed Salah. Och det här är väl dels liksom Salah, och sen är det väl vid sidan om lite också då Bruno Fernandes. Hur hanterar man det här nu? Som vi var inne på i inledningen där med karantänsregler och så, och Premier League nu precis innan vi har spelat in här kommunicerat att nej, men vi kommer inte släppa någon spelare. Precis som du tror inte jag att sista ordet är sagt här, för att ja, men Premier League, De, jag ska inte säga att de pissar, men de drar ju en rejäl liksom spotloska i ansiktet rakt på FIFA. Och hur kommer FIFA att hantera det? Kommer de bara liksom sänka blicken och köra låg affektivt bemötande? Ja, tveksamt. Det är ju upplagt för en ganska, liksom, ett ganska infekterad liksom, situation kring det här. Och vi diskuterade lite innan vi började spela in här. Vad känner spelarna egentligen? Det är ju inte så att det här är träningsmatcher, liksom, utan det är VM-kval. Och ta en sån som Mohamed Salah, det är klart som fan att han vill spela VM i Egypten. Det står nog jäkligt högt upp på hans lista. Så jag tror inte att han bara tänker bort ett VM-kval. Å andra sidan, han vill väl inte, och hans entourage vill väl inte hamna i bråk med klubben. Han vill såklart säkert, om han vill ju inte missa någonting av Premier League-säsongen. Men den där starka ändå viljan att spela för landslaget tror vi ju ändå finns där. Så att, ja, var landar det här någonstans? Landar det i att liksom, ja men FIFA har ju sagt att men Premier League-klubbarna kommer inte att kunna hålla spelare från att åka iväg bara för att de ska åka till såna här rödflaggade länder då som kräver karantänregler och så. Så försvinner Sala och är borta två, kanske till och med tre game weeks, eller två game weeks och någon mer match i alla fall. Men då pratar vi på allvar om att det kan vara värt att plocka ut Sala.
Jag tror vi var många som var där liksom innan de här första nyheterna började flaggas upp, som vi redan pratade om i förra podden, att ja, om man kanske skickar ut Sala, för det är så onödigt att ha de pengarna om man ändå kommer vara borta. Och det lät ju som att, ja, men så är det, det går inte att gå emot de här reglerna. Och kanske plocka in en sån som har fina matcher och bra kaptensläge på honom, och sen kan man byta tillbaka. Jag övergett de tankarna helt av flera anledningar. Men nu låter det ju verkligen Premier League ganska tydliga med sitt uttalande. Som sagt, sista ordet är inte sagt, men ändå. Du är inne på det att Salah, men han vill såklart spela VM i Egypten. Jag vet inte, jag har inte järnkoll på egyptisk fotboll. Det är ju en stor fotbollsnation i Afrika. Men jag kan inte på något sätt se att de bara springer hem ett afrikanskt kval utan en Mohamed Salah i sina VM-kvalmatcher. Skillnad är det kanske med Brasilien som liksom, ja men, visst, Sydamerika, det finns bra lag som de konkurrerar mot, men att de ska ta en VM-plats, det tror jag nog att de gör, även om inte absolut varenda spelare i deras första elva är på plats. Jag tycker att det är intressant och följer det här väldigt intensivt. Det gör ju att man vill så här hur man ska göra med byten. Nu pratar vi liksom Salah då, vilket är ganska naturligt. Men det gäller ju även spelare som Rafinha, som brasilianare och förmodligen liksom ska iväg på landslag om inte Premier League sätter ner foten. Han vill jag ha in. Det påverkar liksom hur jag ska tänka med byten. Och det bästa är väl att avvakta. Samtidigt så, som sagt, blir man stressad, precis som Stefan, tar de här prisjusteringarna om man vill haka på. Och, ja, det är mycket, mycket struligt det här. Och jag tror inte att vi kommer ha besked exakt på vad som kommer hända när Game Week 3 kickar igång ens.
Nej, och det är ju ett väldigt starkt argument för att sitta med två fria byten inför Game Week 4. För sitter du då med två fria byten och saker och ting, liksom, men du vet, the shit hits the fan liksom, och allt bara skiter sig, då kan du dra ett fattigmans wildcard, det vill säga tre byten för minus fyra. Och då kan du ta den minus fyra, och med tre byten kan du ju ändå liksom oftast, jag menar, måste du jobba ut spelare som Salah, så då finns det ju stålar och jobba med. Så att det är ganska tungt att sitta med ett fritt byte och liksom allt skiter sig för Ghana, tänkte jag säga. Allt skiter sig för bygget inför Game Week 4. Så att, jag ser det som en jätteanledning att faktiskt se till att sitta på två fria inför Game Week 4. Och kan inte wasta liksom läget att, ja, men spela offensivt nu. För det är klart att vi får ju gå på det Premier League har sagt nu. De har ju ändå spänt bågen. Och det är klart att på samma sätt som att FIFA inte vill bli liksom en spott i ansiktet, så Premier League, ska de ta tillbaka det här och erkänna sig besegrade? Det är ju en maktkamp där det är ju inte, även om FIFA är en stark spelare, så är inte Premier League världens bästa liga. Det är inte så att FIFA har, jag tror inte de är supersugna på att hamna i en jättekonflikt med Premier League. Det kan ju vara så att FIFA bara, vi skiter i det här, och så liksom försvinner lite med svansen mellan benen, och Premier League håller det här och spelarna är kvar. Och det är klart, då blir det tvärtom, då får de ju lite vila och träning och liksom kommer i matchtempo, och då blir ju en sån, den som redan har varit liksom jättetrigger happy och klickat ut så alla i laget eller hade ens den tanken, ja, vi får ju tvärtom överge den, och så är det ju snarare så att kanske det ska börja bindlas oavsett matcher liksom.
Det blir ju lite av en gissningslek vad som kommer hända, men jag funderar på, det låter ju helt sjukt i en sån här pandemi, men jag tror till och med att det mest troliga, det kanske är att det blir någonstans någon liksom gyllene medelväg som säger att, ja men ja, det här gäller fortfarande med rödlistade länder. Men de ändrar liksom vilka länder som då klassas som rödlistade lite kopplat till det. Och att spelarna kommer åka iväg. Men de kanske undantas från de här isolationsreglerna och karantänsreglerna. De kommer tillbaka till England på grund av att de lever i någon form av fotbollsbubbla, bla bla bla. Vilket jag inte är helt säker på att de kommer göra när de är iväg med sina landslag. Som kanske inte har samma resurser som deras klubblag i alla fall. Men ja, vi får se vad som händer. Men precis som du är inne, vår rekommendation. Avvakta, håll i byten om det går. Och håll er uppdaterade. Så ja, får man ta det därifrån helt enkelt.
Ja, hade du någon punkt som du funderar på?
Ja, och en grej som är anledningen till att priser stiger åt alla möjliga håll. Det är ju ett lag som Chelsea. Vi fick se Lukaku gör sin första start och det blir mål direkt och har väl oflyt och inte komma iväg med en kasse till. Leno gör ju någon rejäl parad där som jag inte riktigt vet hur han gör. Och folk börjar kasta sig på hur ska jag få in Lukaku, märker det även på lyssnarfrågorna som vi får in. Mason Mount är fin, ja, absolut, jag håller med. Reece James gör ju 1+1 och ser allmänt hur bra ut som helst. Och ja, vi måste hoppa på Chelsea-tåget nu. Är det så, eller är det som vi hade sagt från första början, att spelschemat är ganska tufft för Chelsea och de första 6 matcherna är tuffa. Sen vänder det rejält vid Game Week 7 då många då har liksom planerat att dra sitt wildcard inför och kanske trippla upp Chelsea och sådär. Jag vet inte vad du säger Fredrik, men jag fortsatt liksom lutar om en grundläggande plan. Jag hoppar inte mot någon Lukaku i det här fallet. Jag tycker han ser jätteintressant ut. Men blickar jag framåt, ja men de kommande 4 matcherna då som är de tuffa. Men det är Liverpool borta nu i Game Week 3. Sen är det fullt efter landslagsuppehållet med en hemmamatch mot Aston Villa som är helt okej. Sen är det borta Tottenham och sen är det hemma Manchester City. Går jag till mig själv, ska jag få in Lukaku? Hur ska jag göra det? Då pratar vi, ska man ha 2 eller 3 premiums? Den enkla vägen kanske är att skeppa Salah eller Bruno. Det gör jag inte sett till de spelscheman som de har. Det skulle vara Salah då om han skulle försvinna. Men då kanske jag inte hade gått på Lukaku. För jag är inte så sugen att sätta binden på han i de här matcherna som kommer. Och nej, jag vet inte. Jag kollar på liksom motsvarande. Jag kommer nog vilja ha Lukaku. Men det blir ju där från Game Week 7 och framåt. För då kommer 5 stycken riktigt fina drömmatcher. Kollar man däremot fram till Game Week 7. Ja, men då är Uniteds kommande matcher rätt tuffa. Uniteds kommande 8 efter Game Week 6. Det är alltså Everton, Leicester, Liverpool, Tottenham, City, Watford, Chelsea och Arsenal efter varandra. Där, hur ofta tänker jag bindla en Bruno Fernandes då? Kanske inte jätteofta. Samtidigt så är Lukaku i stort sett kaptensbar i alla de 8 matcherna som kommer, mer eller mindre. Det kanske är den enkla vägen bara, och gör det bytet rakt av. Det blir ett dubbelbyte såklart eftersom de spelar på olika positioner, men ganska enkelt att få in. Lukaku är prisad 11,5, stiger i värde nu, men Bruno är 12,0 och har redan ökat, kanske kommer öka en del till. Det kommer vara ett lätt byte att göra där till och med förmodligen får pengar över. Jag känner inte stressen mot Chelsea. Tycker Chelsea ser jättebra ut. Jag tror, har du en Chelsea-spelare i en Mason Mount, du behöver absolut inte byta ut honom. Men byten är värdefulla. Jag springer inte till Chelsea. Hur resonerar du? Jag vet att du inte planerar massa byten nu den här gameweeken. Men hur stressad känner du dig att kliva in i Chelsea?
Nej, men jag delar nog lite det liksom, att jag står inte liksom och skriker att huset brinner, utan precis som du nämner det här med kaptensalternativen tycker jag är en jätteviktig del, för att plockar du in en spelare som kostar liksom en typ mest i spelet eller nästintill, då ska det ju vara ett kaptensalternativ, och lite som du är inne på med spelschemat så är det ju inte så. Dessutom så är det så att för att byta till exempel Bruno mot, eller Salah för den delen, mot en Lukaku så krävs det 2 byten. Ja, men gör du det i Game Week 7 där du ändå tänkt dra ett wildcard, ja men då spar du ju in de bytena i wildcard-tänket. Och kan spara de bytena och lägga dem på annat nu. Kikar man längre bak i plan så är väl det spelare som är lättare att få in. För det är klart, en Lukaku kräver ju en strukturomvandling. Om man inte nu sitter med Kane, vilket utgår från att folk som lyssnar på det här inte gör. Och det är klart, en Reece James är det säkert många som kan kliva in på. Rakt byte för Ding eller Shaw eller vem det nu är man vill dumpa. Men jag menar, Reece James kommer ju inte göra mål varje match. Och som du nämnde där, Liverpool borta, Tottenham borta, City hemma. Det är klart att de kan hålla nollan, men vad är oddsen jättebra? Nja, skulle jag inte säga. Sen är ju den här tombolan någonting vi inte får glömma bort. Bara för att du gör en kanonmatch. Alltså Chelsea har ju ett lag där, om du bortsett från Lukaku, så har de ju två spelare på varje position. Och Reece James är en offensiv spelare. Kommer han att spela ytterback eller kommer han att sätta Azpilicueta där mot ett tuffare motstånd? Och så kommer Reece James att spela, ja men du sa ju det, från Game Week 7, Southampton och Brentford och Norwich. Ja, då vill jag gärna ha en Reece James, för då tror jag han kommer att forsa fram. Men jag är inte så säker på att det är han som spelar wingback, om han ens spelar och spelar med wingbacks mot de här lite tuffare lagen. Så att, med det summerat delar jag nog din liksom inställning om att det är klart att de kommer stiga i värde och de kommer ta poäng. Men nej, jag sitter tom på Chelsea-tillgångar idag. Det är nog ganska sannolikt att jag kommer att göra det fram till Game Week 7 också.
Min största avrådan är egentligen att springa mot Lukaku. Jag kan köpa att man kliver på James. Jag håller med dig om tombolan och framförallt nu. Azpilicueta har ju framförallt spelat mittback, men vi har transferfönster som fortfarande är öppet. Och en Jules Koundé från Sevilla ryktas vara extremt nära Chelsea. Han ska in där i mittförsvaret och det tror jag är för att Tuchel känner att han vill ha ett ytterligare ytterbacksalternativ på högersidan. Just nu är James ganska ohotad där ändå, skulle jag säga. Men han kommer inte vara ohotad, det kommer han inte. Han kommer inte spela varje match. Jag tycker inte det är ett jätteproblem, för jag tycker han är så extremt fin. Och för 5,5, eller även om han har stigit lite nu, så är det ett bra alternativ. Jag kan tänka mig att ha han bänkad, då det finns bra billiga försvarsalternativ också att ha på bänken som kan kliva in de gångerna. Uppsidan med hans offensiva potential och Chelseas möjlighet till nollor, framförallt där vi från Game Week 7 och framåt med det fina spelschemat, ja, men det väger faktiskt över att han får gå in i tombolan och dra en bänkplats lite när som helst. Han kommer ändå spela mer än vad han sitter på bänken, det tror jag, så länge han spelar som han gör mot Arsenal i alla fall. Sen så skojar jag lite med Stefan och sa så här, absolut, känns bra, men de kommer inte möta Arsenal varje vecka. Och det är faktiskt sant. Vi kanske ska släppa Chelsea där, men jag tycker det är tankarna. Går man in på en Mount eller en James, absolut, för det ställer liksom inte hela allting upp och ner. Men även där tycker jag liksom, det finns ju andra bra alternativ som har bättre spelschema än Chelsea, även om Chelsea ser bra ut. Så jag vet inte om det är de första spelarna jag skulle gå mot och byta in just nu, men det är mer någonting jag förstår snarare än att springa på Lukaku. Ja, Fredrik, något annat lag eller spelare som du vill rikta in dig mot?
Ja, men vi kan väl fortsätta på temat titelkandidater som man inte sitter liksom så tungt lastade på till Man City. En del sitter på Mahrez, en del kanske har Grealish, någon har en Diaz, kanske en Cancelo, men det är ju på den nivån och det är ju ändå ganska anmärkningsvärt med tanke på hur överlägsna de har vunnit ligan 3 av de 4 senaste säsongerna och varit relativt överlägsna både framåt och bakåt. Det finns tillgångar som är, ja, men rimligt prissatta och ändå sitter vi här och är så tunt lastade, får man väl ändå säga. Då talar jag för dig och för mig och för Stefan och säkert för många av lyssnarna också. Så det är ju ändå någon form av huvudbry. Vi var väl ganska överens om att man inte springer mot Chelsea-spelarna så här rakt av. Och för mindre gäller väl det till viss del även för City. Men här kan jag ändå känna, liksom, nu gjorde ju Jack Grealish en jävla icke-mål. Och sen ville han inte lyssna på tystnaden på Etihad. Jag vet inte vad han höll på med. Men sak samma. Målet gjordes. Han kostar 8 miljoner. Jag är nästan mer rädd för City faktiskt än vad jag är för Chelsea de här närmsta omgångarna. För fasen, nu okej, de mötte Norwich. Men Ja, jag vet inte. Apropå att möta Arsenal varje omgång. De ska ju möta just Arsenal. Vad säger du inför den?
Ja, det är ju en jättebra match för City. Är det, och det här är inte mot Arsenal på något sätt. Men de har ju också en hel del problem nu med covidfall och andra bortfall från spelare. De har ganska mycket problem med Arsenal. Och Arteta är pressad. Och, jag tycker det här är en kanonmatch för City. Sen så är det ju alltid det där, och anledningen till att man har suttit och gått utan det är ju den här rotationen. Vi pratar om tombolan i Chelsea, här är ju liksom rotationen i
hos det är rouletten City. Här i
ja, men verkligen. Och samtidigt, jag vet inte hur mycket man ska vara rädd för. Vi såg nu mot Norwich, och det har vi pratat om tidigare också. Både Mahrez och Sterling kommer in och gör mål från bänken. Och det är det man kommer få från de här. De kommer inte vara i elvan alltid. Och det som är jobbigt med det är kaptensbindlar. Men man kanske inte behöver sätta binden där. Och framförallt om man går på en Grealish eller en Mahrez. De är inte uppe i samma priser som de här Bruno, Salah, Lukaku. Där jag känner att jag måste ha binden varje vecka. Men att ändå ha någonting där, det är skönt. Jag lutar väl mest mot en Jack Grealish i alla fall. I City. Jag har ingen just nu. Jag har andra problem så att säga. Så jag kollar inte ditåt, men det är någonting som kan straffa mig. Och varje gameweek sitter jag där och gör något så här, ja, men vad är mina största hoten i omgången? Och då är ju City alltid där. Men jag tror inte att det kommer sättas jättemycket kaptensbindar i Manchester City som det är just nu. Och då klarar man sig lite undan. Men sen vissa omgångar kommer man få sig en rejäl smocka, men det kanske man får välja att bara ta. Det är lite så jag tänker just nu, men närmast är en Grealish för min del. Är det någon annan City-spelare du har kollat med mot, eller är det Grealish även för dig?
Nej, men det är Grealish, och det är ju mycket liksom också lite så cover pick, att jag tror att han kommer kunna göra det bra. Han kostar 8 miljoner, det är 22% i TSB. Kollar man neråt sen på mittfältsidan, då är det Mahrez på 7,3. Men jag kan, om Mahrez flyger, jag kan ta dem liksom, jag kan låta de 7,3% få de poängen. Det straffar den inte så hårt. De Diaz på 26% i TSB. En Cancelo smyger ju riktigt under radarn. Det är synd att han inte ligger på 5,5. Han ligger på 6 miljoner. Han har spelat 90 minuter båda matcherna här, och där vet vi ju att det finns potential till riktigt bra offensiva poäng. I och med att han har en så pass offensiv liksom roll i laget. Och ja, spelschemat är ju... nu Arsenal kommer och det är någon mer bra match där längre fram. Så att, men samtidigt så, som säger, byterna är dyrbara. Nej, det är väl inte så troligt att jag kliver in här. Kanske ens nästa vecka. Det är ju i så fall en Grealish. Men då är det också, vem ska du göra Grealish till? Ska du hitta pengar och byta ut en Greenwood eller en Benrahma eller en Jota? Ja, men det är ju inte så att de har gjort någonting som förtjänar att de ska skicka dem. Utan då ska det ju det ska finnas stålar för det. Det är en liten lurig prisklass. Grealish 8 miljoner, Mahrez 9 miljoner. Den är liksom, den är mitt emellan midprice och premium.
Ja, det är ju många som letar pengar som hellre gör en downgrade för att kunna använda pengarna på annat håll där man har lite problem. Och det är svårt att göra downgrade. Det är ju en sån om man sitter med honom. Frågan om man vill byta ut honom nu med spelschema och sådana saker. Han hade ju lite skadekänning här nu i Game Week 2. Men det ska väl inte vara någon större fara vad jag har hört. Men det där vet man ju aldrig. Ja, det är klurigt.
Har man bra magkänsla för någon, då ska man ju såklart gå på det. Men det finns inget sådär supertydligt alternativ som du måste kliva in på.
Nej. Nu pratar vi Grealish en hel del. Då är det ganska enkelt att gå vidare till hans gamla klubb Aston Villa. För jag tror de allra flesta som klev in på Aston Villa från Game Week 1, de såg de här tre första matcherna. Nu går vi in i Game Week 3. Och frågan är liksom, har man någon plan för att gå därifrån, eller måste man överge Aston Villa helt? Kollar vi från Game Week 4, så kommande fyra matcher är Chelsea borta, Everton hemma, United borta, följt av Spurs borta. Så dels är det tre borta matcher, och hemma borta plans fördel tycker jag nog att vi ska värdera lite extra den här säsongen. Dessutom är bortamatcherna mot Chelsea, United och Spurs. Och ja, jag vet inte vad du säger, men du sitter ju med Danny Ings idag. det är ju en spelare som är ganska tacksam att sitta på. Han har gjort, dels fått utdelningar i båda matcherna, men han ägs av 40%, och det finns ju ganska enkla vägar. Vi pratade om Grealish var svår att liksom gå någonstans ifrån. Ings är ju, det är ganska enkelt, även om Calvert-Lewin då har ökat lite mer i värde, så är det inte så mycket som krävs för att få in honom. Vi har en Jimenez där spelschemat vänder, vi har en Bamford, vi har en Antonio, en Wilson, där liksom flera av dem är billigare än Ings. Så den vägen bort är väl ganska enkel, och den kan ju gärna du få prata hur du resonerar kring Ings. Är det någon som du har tänkt att sitta kvar med, eller när spelschemat vänder säger du hej då till Ings och vi kanske ses lite senare, eller?
Ja, men det ligger väl nära till hands, förutsatt att det inte händer något annat under landslagsuppehållet, utan att bygget ser, ja, men ser ut som det gör nu ungefär. Då två fria byten att kunna göra Ings till, ja, men nästan vem som helst. Kanske inte Lukaku, det blir lite väl stretchat, men det hade jag kanske inte valt att göra heller. Utan en Calvert-Lewin finns ju där liksom definitivt i skottluggen, och i med då två fria byten, ja, men då kan man lätt parera det genom att downgrada någon annan. Eventuellt någon av 5-5 backarna skulle kunna göra liksom en Cresswell till en Sofall, eller en Lucadini till en Sofall, eller vad man nu, man hittar någon annan enkel lösning och hittar de där extra 0-5 som kommer vara det som räcker. Jag tror inte han kommer stiga ända, så gör han det, ja, då får jag lösa det då. Så att helt klart är det så. Det är ju lite värre om man har klivit in på en Buendia eller en Watkins eller så. Då ser det ju lite mer prekärt ut.
Det som är, jag kollade ägarandelar, de är väldigt låga på de här spelen. Det var mycket snack om dem i början. Buendia sitter på en ägarandel på 4,3% och Watkins på endast 2,3%. Och det förvånar mig lite grann. Watkins har ju missat här på grund av skador, och Buendia hade lite så här osäkerhet till spel. Men det var så extremt mycket snack om båda spelarna inför. Det är ju faktiskt Martinez som är liksom den näst högsta med 31,5, men där kanske man liksom får gå på honom om man har gjort det fram till ett wildcard ändå, skulle jag säga. Sen är det Tyrone Mings som sitter på 9,1%, och där tycker jag att det är bra läge att överge här efter veckans match. Han är väl prisad 5,0, och där omkring finns det ganska bra spelare, och till och med att man kan gå ner på någon, liksom, beroende på hur bra ställt man har i backlinjen, att gå ner på en 4,0 för att sätta på bänken och kunna använda den där miljonen någon annanstans. Så att där tycker jag det är ganska lätt att fly ifrån. Buendia, ja, lite klurigare, men det är inte jättehög ägarandel där ändå.
Nej, och de som sitter med honom kan ju fortfarande kliva till en Benrahma, eller hur?
Ja, det kan man ju göra, för att han är ju prisad 6,5, Buendia. Sen tror jag att
han har sjunkit 6-4.
Ja.
Men det går
ändå att göra det, att göra det bytet. Vi har även en Ismail Assar i Watford, och det finns en Boemo där på 5-5 till och med nere i Brentford. Det finns ändå en del spelare där omkring som har gjort det bra och som man ändå kan tro på. Och det krävs heller inte att, även om man har lite pengar på banken, kan man göra till en Rafinha. Det finns många spelare där omkring, så det ser inte som ett jätteproblem egentligen. Utan det är väl... ja, det är mer sådär om man ska sitta kvar med spelarna. Och Ings, alltså, han kan säkert göra det bra mot de här motståndarna också. Men det finns så många andra bra alternativ, så jag tror att det är ÖVE som gäller ändå.
Precis, men där är det väl liksom mer, inte så mycket en ko på isen. Det är inte som att sitta med Matt Target som blev bänkad efter sin icke-insats i Game Week 1. Och där kan det faktiskt till och med vara läge att göra ett byte nu inför Game Week 3 om man nu sitter på Target. Mm. Dels för att stoppa blödningen när den har sjunkit 0,1. Men också för att få in en spelare som faktiskt spelar. Det beror lite på hur bygget ser ut. Men även om du väljer att sätta dem på bänken så länge, så är det ju den här blödningen. Vi var inne på den inledningen. Den är inte kul när spelare i bygget börjar sjunka i pris. För det slaktar en ganska rejält att tappa så här 0-3 på en spelare på liksom två gameweeks. Liksom.
Ja. Men det är tankarna kring Aston Villa. Och du var inne på det, och fly från en Buendia till en Benrahma. Ska vi inte prata om West Ham ändå efter den här fina
insatsen? Jo, det är klart vi ska göra det. Vi ska prata definitivt om West Ham. Vi snackade ju lite inför matchen där mot Leicester och det skulle kunna hända någonting, och sannerligen gjorde det ju det. En Michael Antonio som klev upp, som jag vet inte hur många gånger Niklas Holmgren lyckades få in, att det var rekord, men det var säkert en 5-6 gånger i alla fall. Så att, har man sett matchen så är man ju svårt att undgå att han nu är bästens bästa målskytt i Premier Leagues historia. Roligt att han sprang ut och tog upp en pappskylt på sig själv. Jag trodde det var De Canio först som han liksom skulle ställa sig bredvid och ta några kort med, men det var ju sig själv. Det är alltid härligt med att ha en pappfigur på sig själv. Men Antonio är ju alltså glödhet. Sista målet tycker jag bara liksom, ja, men det andas ju bara form. Så att det finns liksom inte så mycket superlativ kvar att ösa över honom. Han är ju i zonen nu. Han är ju en sån här streakspelare. När han är inne i zonen då vill man gärna sitta med honom i bygget. Benrahma lika så. De två har ju, precis som du var inne på där, att men de är ju de som har gett dig i stor, väldigt stor utsträckning den fina starten. Och fördelen med båda två är att det är ganska lätt att kliva in på dem ändå, får man väl säga. Benrahma väldigt generöst prisat. Och Antonio visserligen stiger till 7,6 kanske han är uppe i, men för den som har 0,5 på banken och förmodligen sitter med en 7,5 anfallare, vem man nu sitter med, så, och känner att man vill kliva in, så går det ju fortfarande att göra det. Och jag tycker vi ska prata lite om West Ham kring att det är inte så att partiet är över, utan jag tror att det här har väldigt goda chanser att fortsätta. Man möter Crystal Palace hemma nu i Game Week 3, Southampton borta i Game Week 4. Visst, när man United hemma i femman, Leeds borta, Brentford hemma. Fyra av de fem kommande matcherna är riktigt fina. Och fram till det Game Week 7 där vi har pratat om ett eventuellt wildcard. Ska man göra ett byte, ja, då tycker jag att det finns väldigt fina alternativ. Det finns både 1, 2 och 3 alternativ. För då har vi inte ens nämnt Sofalo och Cresswell i backlinjen, som båda är prisvärda. Så att, för mig är bara West Ham ett jävla, det är liksom göttebord av fantasy-tillgångar. Och det är bara roffa åt dig det du kan bära. Liksom. Jag vet inte om du lär väl hålla med som sitter investerad redan.
Ja, och jag tror vi fick någon lyssnarfråga här också till dagens podd om att är det för sent att hoppa på Antonio? Nej, det är det verkligen inte. Om du har gjort misstaget, och jag säger verkligen misstaget, att inte kliva på från början. För där var väl både du, jag och Stefan väldigt överens när säsongen drog igång, att det är liksom den spelaren på forwardspositionerna som, ja, men har suttit i bygget från liksom dag ett. Man har bara följt så här, så bara han inte blir skadad. För att när han är hel, då gör han ju poäng. Visst, det finns orosmoln inför Europaspel och liksom hur han ska klara det. Men så länge killen är hel, och framförallt nu liksom när han är inne i den här zonen, man ser verkligen han och Benrahma, de trivs verkligen att spela tillsammans. Så vi får se. Jag pratar ju om att Jesse Lingard kan komma och störa Benrahmas position i laget. Så där. Ja, absolut, det kan ske. Men det skulle kunna vara så att West Ham väljer att inte gör den övergången, även fast de hade velat göra den, för att de ser hur bra det här flyger. Och även om Lingard kommer, det är inte självklart att Benrahma liksom ska ut från elvan eller flytta sig position, utan så som han spelar just nu så... Nej, han och Antonio gillar att lira tillsammans, och nej, det är bara härligt att se, tycker jag.
Sen tycker jag en väldigt viktig poäng i det här är också att, precis som du nämner, men det finns lite liksom, eventuellt kommer Lingard in. Jag tror bara att det är positivt för en sån som Antonio att liksom ytterligare en spelare som, om han är i form, kommer kunna leverera bollar. West Ham känns ju väldigt trygga i sitt spel. De har liksom Sofalo och Cresswell i sina givna ytterbackar. De har Soucek och Rice som två sittan. Den här 4-2-3-1 känns ganska satt. Jämför det med Game Week 2-motståndaren i Leicester där man har en Daka och en Iheanacho på bänken, och så har man en Barnes och Maddison på plan. Och för mig så är ju liksom de två paren, men de är gjorda för två helt olika spelsätt. Du kommer aldrig kunna hitta en linje, en startelva där du får in alla fyra, speciellt inte om du ska ha en Jamie Vardy på plan också. Och hur ska du få ihop det där? Det känns som att mycket svårare i ett lag som Leicester att få till strukturen. Vi pratar ju ofta om strukturer i fantasybygget, men även liksom ett riktigt fotbollslag behöver ju ha en struktur, och där känns det som att ja, men det, man får väl liksom lyfta på hatten för en David Moyes, för är det någonting han har fått till så är det ju en väldigt, väldigt tydlig struktur i laget. Så att kliver Jared Bowen ut och Jarmolenko kommer in, ja, men det förändrar ingenting i strukturen. Det bara fortsätter att komma in inlägg som Antonio liksom biljardstöter in i ena hörnet, och så sitter man där och kammar in poängen.
Mm. Ska vi även nämna det att det ryktas en hel del om en Kurt Zuma till West Ham också. Och det är väl någonting som egentligen bara förstärker Cresswells intresse. Tänker jag. Det säkrar hans ytterbacksplats än mer. Han har ju fått kliva in i den centrala positionen. Och vi såg han väldigt mycket där förra säsongen. Och det skadar inte honom fantasymässigt jättemycket. Men om jag personligen får välja, ja, men då är jag hellre honom som en wingback alla dagar i veckan. Så att det är egentligen bara positivt för Cresswell, skulle jag säga. Sista punkten då, och vi har pratat om att frigöra pengar och lite såna här saker, och jag tänkte vi skulle prata 4,0 försvarare, och då pratar jag spelare som börjar på 4,0, för vi har sett en del öka i värde. Till exempel en Tsimikas i Liverpool som ägs av 30% har ökat till 4,2 nu. Även fast alla som jag pratar med som är lite insatta i fantasy förstår att men hans tid är nog kommen här nu. Robertson satt på bänken senast och kom in. Visst, det kan komma någon setback och sådär. Tsimikas, jo, men det hade väl inte varit helt omöjligt att spela Game Week 3. Jag tror inte att han kommer göra det. Det är mot Chelsea, det ska stängas igen. Tsimikas styrkor ligger i sin offensiv. Även om Robertson hade varit borta hade jag inte alls varit förvånad om Milner hade tagit den platsen före Tsimikas. Där man vet mer vad man får defensivt och från hans jobb. Jag tror att Tsimikas har gjort sitt. Han har gjort det jättebra för de som har ägt honom. För mig till exempel, de här två Game Weeksen. Och det är bara att tacka och ta emot. Han har dessutom stärkt sina chanser att få speltid under säsongen. Det tror jag, när det ska roteras och sånt, så tror jag Klopp känner sig trygg med, men kanske när det är Champions League-matcher och sådär, att ge Tsimikas lite tid. Om det blir i Premier League eller Champions League, ja, men det beror kanske lite på vad det är för typ av match och sådär. Så jag tror inte han har gjort sitt sista Premier League-framträdande för den här säsongen. Du får rätta mig om jag har fel nu här, Fredrik, om du tror något annat som Liverpool-supporter. Men att ha en 4,0 försvarare, för mig en 4,0 försvarare, det är någon som kommer sitta på bänken och sen förhoppningsvis när den här gameweeken då jag får lite problem, då får han komma in. Då vill inte jag någon som kan få en match här och där, utan jag vill ha någon som är ganska säker. Och kanske är det läge att göra de här tråkiga bitarna nu och gå från en 4,0 försvarare till en annan. Tsimikas är då en sån spelare som jag tycker man bör kolla mot. Jag tror att så fort han bänkas i en match nu mot Chelsea, så kommer folk börja byta ut honom. De här människorna som inte är så insatta och säger att nu har han förlorat sin plats. Sjunker ganska fort i världen när man har en ägarandel på 30%. Och nu har han gått upp, om man har haft en start, till 4,2. Och eftersom du får ta del av hälften av värdeökningarna när du säljer, så säljer du honom nu så får du 4,1. Och då har jag tjänat 0,1 om du går på någon annan 4,0. För jag har faktiskt kommit några 4,0-alternativ som har ökat sina chanser. Och en Livramento i Southampton ägs bara av 2,6%. Men den ägarandelen kommer att gå upp. Han har gjort det hur bra som helst, tycker jag, här inledningsvis. Och mina förväntningar för den här spelaren, det ska jag säga, det är inte att Southampton ska hålla massa nollor och han ska slå assist och såna här saker. Det här vi har sett från Tsimikas som inleder de två matcherna, det är inte de förväntningarna jag har på mina 4,0-försvarare. Men det är som sagt någon som kan komma in och komma av speltid. Vi ser även en Brandon Williams från Manchester United som nu är klar för Norwich på ett lån. Jag förväntar mig att han kommer spela där, och då är det ett bra alternativ att gå på. Jag håller Livramento som nummer ett på lång sikt och så. På kort sikt tycker jag faktiskt att en Duffy Brighton, jag tror att han kanske har ökat 4,1. Han har en ägarandel på 7,5%. På kort sikt håller jag han väldigt, väldigt högt. För att han har ju en rejäl uppsida med hans offensiva hot. Och dessutom då i kombination med Brightons spelschema. Sen är inte det Potters första val i försvaret. Det är ju en hel del skador där. Jag tror att även om han gör det bra nu, förmodligen kommer tappa sin plats på sikt. Men vill man spela lite risky game och tänker att ja, men det är kort sikt, sen ska jag ändå dra ett wildcard, men då kanske Duffy kan vara där. Och det kostar ju inget om man går från Tsimikas då, även om Duffy har ökat. Får inte värdeökningen, men det kostar inget extra för honom. Och Duffy kan man ju faktiskt spela på ett annat sätt, tycker jag, än en Livramento nu. En annan spelare som ägs väldigt mycket, som är lite samma situation som Simika, som kanske sjunger på sista versen, men som ändå kanske ser ut att öka här, det är ju en Amartey i Leicester. Ägs av 18% någonting och har väl haft det ganska jobbigt. Räddas här utav Västergård, nyförvärvet, har problem med ett knä. Ska vara tillbaka här den här veckan i träning enligt Rodgers. Jag tror att Amarteys plats är nog ganska osäker. Jag hoppas bara att han ska stiga 0,1. För då är det inte lika bråttom att byta ut honom. Då kan han sitta längst ut på bänken. Då kan han börja gå ner i värde utan att jag tappar pengar på honom. Men Semikas tycker jag att det kan vara läge att tacka för. Vi har haft det trevligt tillsammans nu ett tag, men nu räcker det. Delar du min syn här på 4,0-försvararna?
Ja, alltså, med fast i hand så är det ju no-brainer att kliva in på en Semikas, en spelande 4,0-försvarare i Liverpool. Jag fattar inte hur jag inte kunde gå in liksom. Men det är lätt att sitta med fast i hand. Men nu har man dragit två gånger den där innan med banditen och liksom fått vinst båda gångerna. Nu är det dags att lämna. Jag är helt övertygad om att han kommer, som du säger, att få lite speltid i det här och var. Och han har gjort det bra liksom, så. Men han är ju ett andra val. Och fast folk byter in honom, ja, det är väl bara ett bevis på att folk inte har koll, tänkte jag säga. Så att,
är det någon... den här lyssnarfrågan om det är för sent att hoppa på Antonio. Nej, det är det inte. Semikas, ja, de här 260 000 människor som har bytt in nu inför Game Week 3. Ja, tyvärr, det var för sent. Ja,
det var för sent. Mm. Så. Och Amartey är väl, som du sa, det också en aning osäker. Jag tycker ju att Livramento på lång sikt är liksom bra. Jag är också intresserad av Brandon Williams i Norwich där. För Norwich spelar skimman, det är liksom, när de har gått igenom den här skärselden sen, ja, han är ju förmodligen inplockad för att få spela, utgå ifrån. Och då kan man ta här ett par veckor på sig och se, är det verkligen så? Tänker jag. Och gör han den här platsen till sin, ja, men då kan vi ha en spelande 4,0. Och som du säger, precis det man ville ha är någon som spelar vecka ut, vecka in. Och kan bidra med den där två poängen om han nu skulle behövas, vilket han förhoppningsvis inte ska. Men, liksom. Så, men det är ju väldigt kul att när vi satt i backavsnittet så var vi ju så här, det kommer inte finnas något, för det är kanske någon enstaka. Och jag tycker ändå det är kul att det finns, ja, men ett antal alternativ som har ploppat upp. För att ja, men det ger en extra krydda till det, och det ger också ett lite större spann upp till liksom premiumförsvararna. Så jag tycker det är kul att det är ett par 4,0. Ja, men ganska, det är fler än vad vi trodde som har fått spela.
Verkligen. Vi får väl se om det kommer några 4,0-försvarare i rekommendationerna. För vi går över i dem och kaptensdiskussionen innan vi avslutar med lyssnafrågorna. Och som vanligt så börjar vi i försvarsdelen. Och vi kan väl säga det att de här rekarna som vi gör, det är ju spelare som vi tror att om man inte har just nu och jag ska byta in försvarare, vilka hade jag kikat mot då? Och kanske inte bara för kommande game week utan för några matchers tid framåt. Och vi tar ut tre försvarare, vi tar ut tre mittfältare och så tar vi ut två forwards, eftersom det inte är lika många forwardsplatser som man har. Och Fredrik, du får gärna börja på försvarssidan. Vi har ingen koll på vad vi har valt, så det ska bli kul att se om vi tänker lite lika eller vart vi går isär.
Nej, men jag börjar gärna med försvararna, och då är första spaningen Sofall i West Ham. Vi var inne, nu har vi hyllat West Ham väldigt, väldigt mycket här, och 5,0 tycker det är en väldigt bra prisbild. Sitter man på två fria byten och behöver någon extra 0-1, 0-2 för att liksom, ja, sticka någon annanstans på en annan position, så är det ju liksom ett utmärkt tillfälle. Och kanske om man nu vill downgrada någon av 5-5-backarna om man har en sån. Så fall för 5,0 i ett West Ham som flyger, tar sig in på min rek. Sen har jag med en Ailing i Leeds. De har haft ett ganska tufft spelschema här i början. Nu ser det ju riktigt fint ut. Visst, de har Liverpool hemma i Game Week 4, men sen är det rena smörgåsbordet med bra matcher. Och det är väl kanske inte primärt att jag tror att han kommer göra mål i varenda match, men jag tror ändå att, ja, men Leeds är ett offensivt lag. Vi ser ju att han är långt fram i banan, och det kan mycket väl liksom komma någon liten sån här sneaky assist lite här var. Och som trea så tänker jag kasta in en riktig joker med en TSB på, jag tror att den ligger på 1% ungefär. Och det är Andy Robertson. Och det är, men det är en rek som är en differential, men han är så pass bra att jag tycker att det, här finns det anledning att blicka. För det kan också vara så att man sitter med ett bygge, man har sparat massa pengar, man kanske downgradar, vad vet jag, en ganska dyr mittfältare i det övre mid-price-segmentet till en Benrahma och får loss pengar. Och jag säger inte att man ska investera tungt i backlinjen om man inte redan har gjort det. Rent strukturmässigt kan man ju ha åsikter om det. Men vill man liksom, ja, men sticka ut lite, 1% i TSB, det kommer inte Robertson ha länge till när han väl är tillbaka och börjar spela match efter match. Och på det då med Liverpools ganska fina spelschema här. Visst, man kliver mot Chelsea, men efter det så är det Leeds och Palace och Brentford och så kommer Watford där. Jag tycker att det är en riktigt fin differential som får segla in på min rek.
Mm. Ja, det är kul hur lika vi tänker. Jag har ju Sofall och Ailing i mina försvarsrekar. Jag tycker det är roligt att du väljer Sofall som själv sitter med Cresswell. Får gärna lägga någon utläggning där. Är det för att spara pengar på, vi har ju pratat om att det finns liksom, man söker pengar på mittfältare och forwards. Är det därför Sofall letar sig in före Cresswell?
Sitter du på Cresswell som jag gör, då sitter du bara lugnt i båten liksom, och tackar för det där målet som kom out of the blue. Men jag tycker just möjligheten att kunna, för många sitter ju med två fria byten och kanske vill göra det, så är det en riktig enabler, alltså vad säger, en riktig liksom möjliggörare för att kunna få loss och kanske få in en Calvert-Lewin som har stuckit upp 0-2 i pris. Ja, då är det liksom en tacksam väg att gå.
Det är även därför jag rekar Ailing. Visst, det finns bättre försvarsspelare än Luke Ailing i det här spelet. Men för 4,5 tycker jag han ger ett jättefint värde. Och en spelare man kan spela nästan varje vecka här nu, som du säger, med det här fina spelschemat. Och till exempel om man inte har Ailing att gå ner från. Jag tycker inte att Luke Shaw är ett problem att sitta med ett bygge. Men det är heller ingen man måste ha. Att där kunna spara 1 miljon och kliva ner till en Luke Ailing. För att kunna spendera dem på mittfältet. Eller för att få in en Calvert-Lewin på topp. Eller vad det nu må vara. Ja, men det behöver inte alls vara dumt. Istället för Robertson så har jag gått på ett val som har en väldigt hög TSB. Till skillnad från Robertson. Men ändå inte så långt därifrån. Det är nämligen andra sidan i Liverpools försvarslinje. Där vi hittar en Trent. Och det kanske är ett tråkigt val att plocka upp här. Samtidigt, vi är inne på det här att folk letar pengar. Och till exempel ska du trycka in 3 premiumspelare. Ska Bruno, Salah och en Lukaku på topp till exempel. Ja, men det är ganska lätt att fastna där på en Trent. Och ja, men där går det att spara. Du kan gå ner till en Reece James 5,5 som vi båda säger är en jätteintressant spelare. Och liksom spara 2 miljoner. Och det är ju liksom hur mycket pengar som helst. Men alltså, jag avråder starkt från att gå ut utan Trent. Kollar man nu de senaste 12 gameweeks, alltså den här inledningen och förra säsongen, då snittar Trent 7,75 poäng per match. Alltså, det är i snitt. Trent är ju på riktigt en försvarsspelare som man nästan vecka efter vecka kan överväga en kaptensbindel på. Och det är den enda försvararen jag tycker man kan det. Jag säger inte att man ska sätta kaptensbindeln där, men jag säger att poängen trillar in. Och jag tycker han har sett fin ut här i inledningen. Liverpool har fint spelschema. Jag förstår att det lockar att sno pengar därifrån, men jag tycker inte att det är läge. Och därför sitter jag ändå kvar med den här reken på Trent. Även om han redan sitter i många byggen. Och då kanske det inte handlar så mycket om att ta in honom. Det handlar om att göra det inte av med honom just nu.
Nej. Ett tillägg där också. Jag skulle kanske inte kalla det för en taktisk förändring. Men en liten taktisk justering som jag tycker man kan skönja bara utifrån de här två första matcherna. Är ju att han viker ju in mycket mer diagonalt i banan än vad han gjort tidigare. Typ som Cancelo gör i City mycket. Att, visst, Trent är ofta ute och breddar när Liverpool är väldigt offensivt och han slår inläggen. Men när de är runt mittplan så är det väldigt ofta som en av de tre mittfältarna kliver ut och tar bredden. Och att Trent kliver diagonalt in. Och då blir han ju också mycket mer. Ja, men vi såg i 2-0-målet här i Game Week 2 var ju ett sånt skolboksexempel när Van Dijk slår en 40-meters passning till en Harvey Elliott som är en av de centrala mittfältarna som är ute på kanten och tar ner bollen och spelar in den i mitten. Och vem är det? Och där är det Trent Alexander-Arnold, högerbacken, liksom, och bara serverar fram mané och tack och bock och poängen trillar in.
Han kan både servera och sen med hans tillslag kan han även pytsa in med ett par kassar. Ja, både, både på fasta men även liksom när han skär in så där att det kommer komma avslut också.
Ja,
så vi tänker ju extremt lika varandra på försvarssidan. Får se om det är likadant på mitt fält. Att jag antar att vi har någon lika i alla fall.
Ja, ska du börja där då?
Ja, Benrahma. Jag har suttit med sen Game Week 1. Jag vet att det finns vissa oklarheter kring det här öppna transferfönstret, men jag tycker jag har pratat tillräckligt om det. Jag tror att hans plats är kvar där oavsett om en Lingard kommer in eller inte, i alla fall på kort sikt. Jag tycker inte att det är för sent att kliva på. Antonio definitivt inte. Benrahma absolut, det finns mer betänkligheter. Men jag tycker läget är för bra för att inte kliva på den här, det här låga priset. Och jag kan säga det att egentligen alla mina tre mittfältare tycker jag är för lågt prisade. Så Benrahma är ett av valen. Fint spelschema också. Vi pratade även om Eiling och hans fina spelschema. Och i och med det här som kom nu från Premier League om att de rödlistade spelarna, de ska inte lämna för landslagsuppehållet. Då har jag ändå valt att gå på Rafinha. När jag skulle ta ut mitt Game Week 1-lag var Rafinha med. Ja, men från när spelet släppte priserna fram till precis i slutet. Och sen så tänkte jag, jag går utan han och så kör jag Benrahma i början istället. Vilket har följt ut jätteväl. Rafinha hade ju den här tuffa matchen mot United i Game Week 1. Men nu är ju Leeds spelschema fint och jag tycker Rafinha är alldeles för lågt prisad på 6,5. Och med det här spelschemat så jag måste ha in honom. Och den enkla vägen för mig är ju såklart att tjäna lite pengar och vinka hej då till en Harvey Barnes. Men Rafinha tycker jag är en spelare som de flesta bör kika lite mot på det här mittfältet där det är tufft att hitta platser. Och ja, men har man Benrahma och Rafinha, det är bra spelare som man kan spela varje vecka. Men de kostar heller inte hur mycket som helst. Man har råd att ha andra premiumspelare. Den tredje spelaren är någon som jag inte har i mitt lag. Rafinha är inte heller i mitt lag än, ska sägas. Men Mason Greenwood kommer inte riktigt in på det här mittfältet hos mig. Det blir alldeles för trångt. Men jag hade väldigt gärna velat ha honom. Jag vet att du gjorde bytet från Harvey Barnes till en Mason Greenwood. Fick utdelning direkt här i Game Week 2. Och efter den här bleka insatsen vi fick se från en Martial som petade ner Greenwood på högerkanten så tror jag nog att med största säkerhet att vi ser en Greenwood uppe på topp nu i Game Week 3. Och även här framåt, vi säger att en Cavani försvinner iväg. Han har ju haft lite segt att komma tillbaka, fått lite längre ledighet, drar iväg kanske på landslagsuppdrag. Vi får se vad som händer som sagt. Jag tror att han kommer dra iväg. Kanske inte att han behöver sätta sig i isolering. Däremot så är det en lång resa för en person som är lite äldre. Och jag tror att Greenwoods plats är ganska garanterad här de kommande gameweeksen. Och även om Cavani sen på sikt kommer in så betyder inte det att Greenwood inte kommer vara aktuell för startplatser då han är så mångsidig och kan utgå från en kant och även vid inhopp kommer vara farlig för United och han alltid kommer byta sig in när det jagas mål. Så Benrahma, Rafinha och Greenwood är mina tre val.
Ja, det är spännande. Både Rafinha och Greenwood sitter ju i mitt bygge och så de är ju svårt att inte backa. Inte så mycket mer att tillägga egentligen utöver det som du sa kring dem. Att de båda känns som vettiga tillgångar. Och Benrahma finns på mina rekar också. Det är inte så konstigt. Vi har varit inne nu på West Ham och allt det de gör. Med den prisbilden på Benrahma så är det ju. Blickar du mot att göra byten och inte har honom, då bör han ju stå rätt högt upp på listan över spelare du vill plocka in. Så Benrahma är ganska självskriven. Sen väljer jag ändå att slänga in, vi var ju inne på honom lite grann där med punkterna tidigare, en Jack Grealish. Tycker ändå att alltså mycket har ju, fotboll är ju mycket liksom psykologi och nu fick han göra det här målet. Han har ju fördelen, precis som Mason Greenwood, att han kan spela på fler positioner. Han kan spela både i den offensiva trean och i mittfältstrean och i och med att han har kommit in så pass bra i laget som han ändå har gjort, spelar 90 första matchen, 74 minuter i den andra, tror att han kommer få mycket speltid där också. Och som sagt, spelschemat är nog inte så tufft som det ser ut, utan Arsenal hemma är en bra match. Southampton hemma i Game Week 5 är en riktigt bra match. Alltså, jag är lite så där orolig att sitta utan Grealish. Jag får inte in honom i mitt bygge, men 22,6%. Ja, börjar han flyga, då kommer ju varenda jäkel plocka in honom. Och då sitter man lite, liksom, lite trångt till. Så att Grealish tar plats på reklistan. Sen tänkte jag faktiskt gå på en spelare som försvann helt i Game Week 2, men som faktiskt visade kapacitet i Game Week 1. Och jag tycker inte vi ska glömma det. Och det är en Ismaila Sarr i Watford. Samma sak där som Benrahma, 6,0. Alltså lätt att gå till. Visst, man möter Spurs borta här i Game Week 3 och det är ingen jättebra match. Men sen väntar Wolves hemma, Norwich borta, Newcastle hemma. Men fina matcher här, match 4, 5, 6. Kanske innan ett eventuellt wildcard. Visst, Ben, du har Benrahma där också. Men ja, men för den som vill bygga om lite struktur i bygget så kan det kanske vara så att man plockar ut en 4-5 och en lite dyrare mittfältare och kompenserar med två i form av Benrahma och Sarr. Så Benrahma, Grealish och Sarr hamnar på mina rekar.
Men nu ska vi se.
När vi är på forward-sidan, Fredrik, så tycker jag att vi har pratat ganska mycket om de här forwardsen. Jag antar att du, precis som jag, inte kan undvika att ha Calvert-Lewin och Antonio. Har jag rätt?
Nej, så, ja, så är det ju. Det är ju det må vara tråkigt, men det blir liksom, det finns ju, eftersom vi inte har någon Bobby Reed kvar i ligan, så finns det ju liksom ingen rolig att plocka in, utan det är ju de två som sitter där, så är det ju.
Vi ska väl säga det om mittfältsrekarna. Vi har gjort någon så här tyst överenskommelse om att inte ha med Salah och Bruno där om det inte är väldigt specifika omständigheter. Vi tycker alltid att de är bra att ha som det är just nu. Och att de ska sno en av de här tre platserna, eller kanske till och med två, det blir lite tråkigt. Så att vi har faktiskt valt att bara strunta i det. Det ska vi säga. Men på forwardsidan, jag kan inte säga det mer än så. Calvert-Lewin, jag tycker han, det är den spelare som står absolut högst på min önskelista. Antonio hade stått där om han inte redan hade varit i mitt bygge. Jag tycker det är perfekt forwardspar att spela med. Och kanske ha en 4,5 liksom icke-spelande forward. Det hade kunnat vara ett alternativ om jag hade dragit wildcard. Sen så, jag sitter ju med Wilson, Tony och Antonio nu. Och jag tycker inte att man har problem med varken Tony eller Wilson heller. Och det är väl det som ställer till det lite. Och Tony, absolut, han kan nog sjunka i värde nu när det liksom byts så fruktansvärt mycket och springs mot Antonio och Calvert-Lewin framförallt. Men det kanske man bara får ta på hakan. Jag vet inte hur jag ska lösa det, men känner vi heller inte att till den här veckan att Calvert-Lewin måste spela mot Brighton. Men däremot Game Week 4 mot Burnley så... Ja, jag vet inte. Jag måste få in honom på något sätt. Jag vet bara inte hur. Gärna istället för Tony. Men det kanske blir Wilson som måste liksom kapas. För att det är en kortare väg dit prismässigt. När Calvert-Lewin stiger i pris som man gör.
Pratar vi liksom vidare och liksom nämner några andra namn. Så finns det ju ändå ett antal spelare. Du var inne på en Raul Jiménez där. Som har ett spelschema som visst efter
United.
Ja visst. Som bara liksom luktar mål. Men det är klart, Wolves har inte övertygat. De har förvisso haft ett lite tuffare schema här. Det kommer ju som sagt bättre matcher. Men där finns det ju möjlighet att sticka ut verkligen. 2,9% i TSB. Det är ju liksom, det är noll och ingenting. Men sen är det många av de här premiumanfallen. För mig faller de lite bort i att det finns så mycket bättre alternativ som är så mycket billigare. Ja, men det finns att plocka av, helt klart. Och som du säger, vi har ju nämnt honom nu, men Calvert-Lewin är ju en... Ja, nej, vi vet att vi var inne på det redan innan säsongen där, att det passar ju Benitez-tänket med honom. Och det har ju, den handsken har ju suttit så, så liksom figurskydd som vi förutspådde.
Vi ska gå över din kaptensdiskussion för Game Week 3 och kanske kan det vara så att vi springer på några av våra rekar här. Det är deadline för Game Week 3, lördag nu 12.00. Det är City Arsenal som sparkar igång 13.30. Och vad är det man säger, Fredrik? Vi fick det väl bekräftat. Man sätter väl aldrig en kaptensbindel på någon som har tid i matchen. Det såg vi nu med Salah, han blankar som han alltid gör mot Burnley. Ändå var jag där med binden. Men ja, City. Hade Stefan varit med i den här podden, han är, vet jag ju att det är bindans, det är bara bindla vilken City-spelare du än har. Ja, nu har ju inte du någon City-spelare och sitter där orolig för Grealish, men är det någon City-spelare som du hade vågat att sätta binden på sett till rotationsrisken?
Ja, men med tanke på att både Salah och Bruno har ganska knepiga matcher, eller ganska knepiga, Liverpool spelar hemma och det är mot Chelsea och det kan mycket väl liksom explodera, men det kan också bli tajt och tillknäppt och 0-0. Det vore inte jättechockande heller. Bruno United ska möta Wolves borta. Den är lite svår att säga om.
Sista matchen i gameweeken.
Ja, det är ju det liksom. Så det, där sitter min visebindel just nu på Bruno. Men hade jag suttit med en Grealish hade jag varit jävligt sugen på att slänga in en bindel där. Så är det.
Hur resonerar du kring Mahrez? Det är en sån där spelare jag vet Stefan sitter med. Och han fick ju inte spela, han fick komma in med ett inhopp. Normalt sett med vilken manager som helst brukar man kunna läsa då att om han vilas i den här gameweekend då får han en given start i nästa. Pep har ju visat flera gånger att riktigt så kan man inte tänka med honom. Men visst borde Mahrez ändå få starta nu mot Arsenal. Så, eller det här i Gameweek 2 fick vi ju se en Gabriel Jesus som faktiskt klev ut till höger och gav Mahrez då bänkplatsen. Och så istället fick Ferran Torres gå centralt istället för Jesus. Och det är väl det som talar emot då, att Jesus verkar ha gett konkurrens på den här högerplatsen.
Ja, vad heter han? Pep var väl ute också och har pratat om att Jesus faktiskt är lite av en ytter från början liksom, och skolats om till någon form av nia, fast han kanske inte egentligen är det i grund och botten. Och, ja, då har de ingen nia helt plötsligt. Jag tar inte någon gift på att Mahrez startar. Jag byter ju inte ut honom kanske inför den här matchen så som jag ändå får se. Men jag hade nog inte, jag hade inte vågat bindla en Mahrez. Det luktar väldigt mycket inhopp sista 15-20 och det är långt ifrån en garanti att det blir som sist nu, att det renderar i mål. Och framförallt vill du inte ha det på din kaptensbindel liksom.
Nej, sen ska vi alltid, du var inne på det direkt, gå igenom Bruno och Salah, för de ska man alltid nämna varje vecka. Precis som du nämner, matcherna är inte de absolut bästa. Jag hade ju hoppats på förhand att Wolves skulle se mer offensiva ut och inte så tillknäppta som de ändå har gjort. De har sett bra ut defensivt. Men ja... Jag tycker så här, sätter man binden på Bruno eller till och med på Salah när de ska möta Tuchels tillknäppta Chelsea som är riktigt stabila defensivt. Det är inte fel på något sätt att ha binden på någon av de här spelarna vilken vecka som helst. Och jag kommer inte vara chockad om det blir liksom tvåsiffriga poäng på varken Bruno eller Salah den här veckan. Men jag vet inte, jag vill gå därifrån. Inför hade jag kollat väldigt mycket mot Son. Vi pratade om det där med karantänsgrejen, att man gör Salah till Son och sätter binden där hemma mot Watford. Ja, men nu med lite så här skadekänningar och ja, men det är osäkerheter. Spurs ska iväg och spela i Europa här i veckan. De torskar ju på bortaplan. Och vill de vara kvar så behöver de vinna. Jag vet inte om Son kommer spela den matchen. Det känns väl ganska otroligt. Men jag vet inte. Jag är inte alls lika säker. Sen kommer jag inte ha Son nu, men om jag hade suttit med honom. Du sa att din vicebinden satt på Bruno. Får jag gissa då att binden sitter på en viss Antonio på topp hemma mot Crystal Palace?
Ja, det är ju så det är. Det är det, med tanke på den formen de är i nu, och det är klart att den, så kommer det inte att vara för alltid nu, men jag är beredd att en sån här vecka när det inte finns något tydligt bra alternativ på varken Bruno eller Salah som är de två liksom givna kaptensvalen som jag sitter på, då känner jag att men här finns det läge liksom och gambla lite. Sen hur mycket gamble det är med Antonio med den formen han är i, Crystal Palace hemma som ska försöka spela lite fotboll under Vira, det är nästan skrattretande. Kan man smälla hål i baken på Leicester, och kan man definitivt göra det på ett Crystal Palace.
Ska jag vara lite djävulens advokat där, så just Leicester-matchen skulle jag säga är lite dopad utav det här röda kortet. Men jag håller ju med i att West Ham ser bra ut, Antonio ser fin ut. Dessutom om man satt och kikade måndagsmatchen igår mot Leicester, så var det ju en väldigt härlig inramning på en ganska tråkig arena, men inramningen var väldigt fin. Och jag tror att den här hemmaplansfördelningen kommer bara fortsätta. Och det är liksom ingenting som går emot då att sätta binden på en Antonio. Det jag överväger, jag sitter ju trippelt med både Benrahma, Sofall och Antonio. Det är att lägga lite för mycket ägg i den korgen, i West Ham-korgen. Och sätta en binde där, det blir ju som att gå med fyra West Ham-spelare egentligen. Kan det vara så att det täcks upp att jag har dubblat liksom offensivt med både Benrahma och Antonio och kan sätta binden någon annanstans på en Bruno till exempel, för i mitt lag tror jag att det är han som ligger liksom närmast efter en Antonio. Jag tycker att Antonio dessutom trumfar Benrahma. Jag sitter ju med båda i mitt bygge. Jag tycker han känns, Benrahma finns vissa tendenser i matcherna då han faller ur lite grann. Det gör inte Antonio, han är liksom navet i allt. Så det är nog anledningen till att han väger först. Jag ska stå ut en tokjoker som jag inte har i mitt bygge och inte kommer att ha. Men om jag hade haft han så hade det varit det enklaste kaptensvalet någonsin. Och det är faktiskt en spelare som ändå sitter i 15% utav byggena. Det är Jamie Vardy. Här har vi inte en hemmaplansfördel utan det är borta, men det är borta mot Norwich. Och alltså vi såg vad City gjorde mot dem. Jag var osäker på Barnes, kommer han starta, kommer han inte, Vardy kommer starta. Och jag har så svårt att se att Vardy inte kommer gå ifrån den här matchen med mål. Och i den här omgången, det är 15% som har Vardy, men man kommer verkligen sticka ut med binden där. Och jag tror att det typ är den spelaren som är liksom störst garanti på poäng utav de här kaptensalternativen som vi nämner.
Ja, men Norwich ser ut att bli den här säsongens Newcastle liksom. Vilka möter Norwich? Speciellt om det börjar gå lite troll i det för dem, att de vet liksom att ja, men vi torskar ju med 3-4-5 bollar. Så det är ju definitivt en riktigt bra pant. Och som sagt, ska man kliva bort ifrån de liksom, med lite mer trygga kaptensalternativen, då är ju det här en sån vecka. Ja, men där det finns möjlighet att sätta, ja, men då exempelvis en Son eller en Antonio. Eller varför inte en Vardy om du nu av någon anledning sitter på honom.
Ja, jag tycker inte att det är en spelare man byter in för att sätta binden på honom. Men alltså, jag tycker ändå att han ska nämnas här. För som sagt, 15% har man honom. Sätt binden där. Jag tycker att det är liksom kanonläge. Däremot ska jag säga på en gång då, nu när jag pratar upp Vardy så mycket som kapten. Det är fler utav initierade människor som precis som mig sitter med en Harvey Barnes i bygget. Han sitter i 10%. Alltså där varnar jag verkligen. Jag hade tittat mot den här gameweeken på förhand och sagt lite sugen att sätta benen på Barnes. Men det jag har sett har inte gjort mig övertygad. Och som sagt, jag är inte ens säker att Barnes kommer starta. Skulle inte bli förvånad om de byter lite system och kör med två anfallare. Och då finns inte riktigt plats för Barnes. Så att jag vågar inte gå dit. Jag får se om jag ens vågar ha kvar honom i bygget faktiskt. Vilket känns konstigt att byta ut här mot Norwich. Men så är det i alla fall. Så att sätt inte någon bindel på Harvey Barnes och hänvisa till mig att men Alex sa att Leicesters match mot Norwich, den är riktigt fin. Ja, det är den, men Barnes vet vi inte om kommer få ta del av det. Är det någon annan du vill lyfta en kaptensdiskussion? Jag känner mig ganska färdig där.
Ja, nej, men vi har nämnt så pass många nu att det finns liksom många att välja på. Men en rolig vecka, så att, har du magkänsla för någon då går du på den.
Som sagt, det finns många att sätta den på. Och visst, Brunos match är inte optimal, Salas match är inte optimal. Men det är också där det kan vilken vecka som helst. Det är därför de kostar som de gör. Ja. Att det är kaptensalternativ i vilken vecka som helst. Så att man är inte tråkig eller dum för att sätta binden där på något sätt. Utan det kanske är den här veckan som poängen trillar in. Det blev inga poäng förra veckan för dem. Man kan mycket väl komma här. Och då håller väl jag ändå Bruno före Salah i det. Och det antar jag att du också gör då du hade vicebindan där.
Ja, jo men absolut. Mycket för att Chelsea är så pass bra som de är.
Ja, det är likadant jag, så, som jag resonerar. Lyssna frågor då. Jonas Wallman kommer med två frågor. Först en ordningsfråga som jag kan svara väldigt snabbt på. Han undrar, om jag har två byten till Game Week 3 men bara gör ett, har jag då två byten till Game Week 4 eller brinner det inne? Nej, det brinner ju såklart inte inne. Men det man ska säga är att om man har två byten och inte gör något, då får man alltså inte tre fria. Du kan aldrig ha mer än två fria byten. Andra frågan han har är då vem i City man måste ha in om man är tom. Och det har vi ju pratat om, skulle jag säga. Han säger då att han sitter själv på en Harvey Barnes och en Mason Mount som kan göras till Grealish. Men ja, det skulle vara Barnes då kanske som skulle kunna göras till Grealish. Ja, men han skrev själv göras till Grealish. Det är den City-spelare jag skulle reka om man skulle gå på någon.
Mm. Men det är, du var inne på det, det är ju risky att lämna en spelare som ska möta Norwich alltså.
Men ska han möta Norwich?
Ja, det är, hans lag ska i alla fall göra det. Ja. Sen om han är med eller så.
Christian Olsson undrar vad vi säger om Bamford versus Calvert-Lewin. Han sitter utan Calvert-Lewin men skulle behöva göra två byten för att få in honom. Och om man istället då går för Bamford kan han spara ett byte och då har han två fria transfer till efter landslagsuppehållet. Och vi har ju pratat om att Leeds har ett fint spelschema. Bamford har inte stigit i pris till skillnad från Calvert-Lewin. Fredrik, vi nämnde inte Bamford, det har inte gjort på hela avsnittet. Finns det någon anledning till det eller har han bara fallit lite mellan stolarna?
Ja, men han blir väl lite offer här för att Calvert-Lewin känns så mycket hetare. Mm. Hade jag suttit på Bamford i bygget nu, då Burnley borta, en ganska bra match. Börjar en ganska bra streak, det beror ju såklart på hur övriga anfallsuppsättningen ser ut. Han kan mycket väl göra det bra och inte bara Burnley borta här. Så, men jag tycker ändå att det finns så pass mycket högre liksom, möjligheter för en Calvert-Lewin. Så att jag hade hellre liksom väntat en vecka, spara byte och se till att få in Calvert-Lewin till nästa vecka i så fall. Än att liksom göra men ett byte. Det blir lite hattigt och det är bättre att bara sitta lugnt i båten, spara bytet och så göra ett bra dubbelmove till den spelare du faktiskt vill. Det är sällan det blir bra att ja, men jag får inte riktigt in den här spelaren så jag tog den här istället. Ja, men då visade det sig 3 veckor senare att ja, men nu vill jag ju ha den där spelaren igen. Ja, då i min värld så är det bättre att liksom, vänta en vecka och sen kliva in på den du faktiskt vill ha.
Mm. Och som sagt, det finns säkert något annat byte som man kan göra. Något så här tråkigt att byta 4,0 försvarare som vi har pratat om tidigare eller så där. Jag tror också det. Jag tror när han ställer frågan Christian så tänker han själv att han helst vill ha Calvert-Lewin. Hade Calvert-Lewin och Bamford kostat lika nu, då hade han tagit Calvert-Lewin. Nu skiljer det sig extremt lite mellan dem. Så precis som du säger, plockar han in Bamford istället, då tror jag han sitter där igen om någon vecka, även om Bamford gör mål och liksom suktar efter Calvert-Lewins poäng. Så nej, jag hade inte tagit in Bamford. Om det inte är så att du har en forward som du tycker du har problem med och känner att men jag kan verkligen stå för Bamford och det är inte ett dåligt val. Leeds har bra spelschema, Game Week 4 så där då mot Liverpool, men i övrigt så ja, har du den känslan, köp på det, men tänk igenom om det inte kommer vara så att du kommer vilja ha Calvert-Lewin lika fort igen. Här Andreas Björk, han undrar hur länge man ska sitta med Watfords målvakter och det korta svaret är väl fram till ett wildcard, va?
Nej, men inte hålla på att lägga massa byten på målvaktssidan. Och valde man att gå på Watfords keeprar så var det förmodligen inte för att man trodde att de skulle hålla nollan varje vecka. Utan det är lite räddningspoäng, det tickar in poäng. Man får liksom löpa linan ut så vidare det inte kommer någon skada nu. Men det kommer skada, ja, men då sitter man ju på reservkeepern. Så att, det ska mycket till för att du ska göra ett målvaktsbyte nu.
Så jag har fått lite frågor här. Johan Lundell undrar hur man tänker kring försvarare som sjunker i värde. Att det är liksom ett tråkigt byte att liksom hålla på och byta. Men vi har väl pratat 4,0 försvarare. Och det kanske är tråkigt men det behöver inte vara fel heller. Så generella tips kring värdeökningar och när man sjunker i pris. Jag undviker väldigt, väldigt gärna spelare som sjunker i pris om jag inte tror på dem. Ibland kan det vara så att det är spelare som jag inte begriper. Precis som jag inte begriper att Tsimikas fortsätter byta sina jättemånga. Kan det ibland vara så att jag inte riktigt håller med i det som folk gör, att byter ut spelare väldigt, väldigt mycket. Men ofta så finns det, när det byts ut, någon vettig anledning till det. Och jag gillar inte så i början att mina spelare sjunker i värde. Att,
ska vi säga det också, att har man nu liksom gjort som vi sa, tänkte säga, och sparat ett byte, sitter med två fria byten nu, så är ju det här ändå en sån vecka där ett sidledsbyte som en Tsimikas till en annan 4,0 ändå får anses vara. Ja. Ja, men det är ju faktiskt en sån vecka där ett sånt byte kan vara liksom mer än tråkigt. Det kan faktiskt vara ett ganska klokt beslut för att sitta med två fria. För att så fort du, men du var inne på i början, när man ska vara lite mer offensiv, ja, men då ryker de där två bytena direkt.
Mm.
Så det behöver inte vara, som du säger, behöver inte vara fel att göra det där liksom kloka, ganska konservativa, lugna bytet. Så sitter du ändå med två byten kvar sen.
Mm. Ja, jag kommer ju precis ställas i det här värdet. Det kloka hade varit att göra en Tsimikas, ta de här 0,1 och göra en till Livramento. Mm. Det som jag lutar lite åt ändå, det är att plocka ut en Harvey Barnes som ska möta Norwich. Gör han till... ja, vad vet jag, en Rafinha eller en Sarr eller någonting för att kunna liksom få in Calvert-Lewin på topp. Mm. Men det kan ju slå fel ut också. Jag har inte alls bestämt mig, det har jag inte. Johan Henriksson skriver att Kane spelar 20 minuter före matchen. Vad är status där? Tror vi att han startar nästa match?
Jag såg någon bild på sociala medier som var pixlig där han satt ensam längst bak i bussen och inte hade någon bredvid sig. Jag vet inte. Jag tror att hans huvud är någon helt annanstans fram till transferfönstret stänger.
Kanske spela inte. Conference League här på torsdag.
Precis. Pajos, ni är från Portugal. Ja, nej, för mig är det liksom... Jag skulle liksom gå mot Lukaku före om man blickar mot, men det är också en så svår liksom priskategori, och nej, det är alldeles för mycket liksom frågetecken och osäkerhet. Däremot är det ju så att vi håller ju stenkoll på Kane om det är så att han får igenom. Det ryktas ju nu om att City har lagt ett sista bud på en och en halv miljard, och det är klart, får han igenom den här flytten, då seglar han ju i någon jävla VIP-kö fram till liksom, ja, top of the table vad det gäller just vilka spelare man har på watchlisten.
Mm. Rasmus Lundqvist, han undrar hur länge man kan sitta kvar med en Ivan Toney. Brentford börjar få ett tufft spelschema, skriver han. Vilka förslag har ni mot Toney? Jag tycker inte att det är liksom så... Jag tycker man kan sitta kvar med en länge, men det är en sån spelare som absolut riskerar en värdesjunkning nu för att han ägs av så många. Har de nu Villa borta, Brighton hemma, Wolves borta, visst inga drömmatcher. Men Toney straffskytt i Brentford. Jag tycker han har sett ganska bra ut. Han har blankat liksom i de här två inledande gameweeksen. Men det är en bra fotbollsspelare och ja... Jag tycker inte det är en problemspelare. Det som är att det finns andra forward som är liksom mer intressanta, skulle jag säga.
Ja, dels det. Och sen är det beror lite på hur man har byggt laget. Har man byggt laget att Toney liksom är en av dem som måste starta? Eller är han liksom en... Ja, men, man är särskilt, ja, men jag sätter nästan honom på bänken bara varannan vecka för att jag har så många andra bara som startar. Det tycker jag spelar in ganska mycket på hur man ska göra med honom. För där finns det ju ändå möjlighet, om det är så att det är någon du har på bänken, ja, men då finns det lite pengar att tjäna. Om det är så att du behöver pengar till någon annan för att kunna få in en annan spelare. Vi har en Armstrong Southampton som är på 6,0 om du bara behöver ett par liksom, ett par tiondelar av en miljon. Men den, ja, kanske inte ska nämna den i svårt för jag vet inte, men just att du måste ju bestämma dig om du ska gå ifrån Toney. Ska du liksom hämta in pengar någonstans ifrån och kliva upp? Ja, det lockar ju såklart mest, men det kan ju också vara så att man har ett bygge där man behöver ett par liksom tiondelar för att få in en Grealish och man verkligen tror på honom. Ja, men då kan det vara läge att växla strukturen till att gå ner till en 4-5 och frigöra, vad blir det, nästan 2 miljoner.
Jag är ju ett sånt mellanläge. Jag har ju både Toney och Mbeumo. Så en av dem sitter nästan bänk varje gameweek. Och det är lite för mycket pengar. Jag har dessutom valt att spela Mbeumo mer än Toney. En liten chansning så där att kunna få mer ut om det skulle kunna komma lite poäng. Och i så fall vill inte jag ha 6,5 som på bänken. Skulle jag ha 6,5 försvarare som etta på bänken så liksom är det ju direkt en premiumspelare. Sen kan jag såklart spela båda, men nu med det här spelschemat vill jag inte spela båda. Så då har jag de här alternativen som du var inne på. Antingen går jag upp på Tony, försöker få in Calvert-Lewin eftersom jag både har Wilson och Antonio som jag tycker är intressanta. Eller så får man gå ner. Antingen gör jag till en icke-spelande spelare och liksom kunna investera tyngre på övriga platser. Eller då kunna gå ner lite grann. Du nämnde Armstrong, men jag tycker man kan börja kika mot den här finnen i Norwich nu, i Teemu Pukki. De har två röda matcher nu, Game Week 3-4. Det är Leicester hemma som har sett svajiga bakåt ut tycker jag. Schmeichel har räddat dem lite grann. Och sen har de Arsenal borta i Game Week 4. Sen kommer det fina gröna matcher. Ganska många. Det blir ju så när man har haft många röda och många topplag, så blir det lättare i spelschemat till slut. Och Teemu Pukki tror jag kommer vara inblandad i mycket utav Norwich mål. Absolut kommer de släppa mål. Men jag tror också att det är ett sånt där lag som de kommer ändå liksom gå för det när de har lite enklare matcher. Och säkert göra en del mål. Och då tror jag att Pukki kommer vara inblandad. Så att han eller Armstrong, ja, jag vet inte, jag tycker det är lite så här coin flip mellan de två egentligen. Jag tycker Armstrong har gjort det bra och kommit in fint i Southampton. Men Teemu Pukki tycker jag ändå kan blanda sig i ändå.
Mm. Ja, men det finns lite olika, just Tony-vägvalet där om man ska kliva från är ju intressant.
Mm. Jag tycker inte man har problem med honom. Det tycker jag inte. Men jag tror att poängen kommer att komma. Yes, Fredrik Fidde Andersson, han rabblar upp ett helt sinnessjukt lag som jag vill inte se hans backlinje. Han undrar vem man ska bänka. Hör på de här åtta spelarna framåt. Han har alltså fem mittfältare och tre forwards. Och du kan inte spela med fem mittfältare och tre forwards, utan du måste ju minst ha tre försvarare. Så vem hade du bänkat av? Benrahma, Salah, Greenwood, Rafinha, Mahrez, det är mittfältarna. Mm. Forward, Ings, Antonio, Calvert-Lewin.
Jo, hur fan får han ihop
det? Vad har han för försvar, undrar jag? Han går på de här 4,0-orna.
Ja, uppenbarligen. Chippet All Out Attack försvann ju där för ett par säsonger sedan. Man kunde liksom spela 2-5-3.
Ja. Han förtydligar att han har 0,0 in the bank.
Jo, tack. Vi förstår det.
Det har gått bra för honom. Han har 190 poäng efter två rundor. Mm. Rafinha har suttit bänk två omgångar nu. Jag kan inte säga vem jag skulle bänka i det här läget. Alltså.
Frågan är om det inte blir. Det verkar ju helt sjukt att sätta liksom Mahrez på bänken. Det kan man ju inte göra.
Nej, men vem sätter du då?
Ja, nej, men då är det väl typ en... Ja, det är också Benrahma, liksom fortsätter han att flyga och sätter man honom på bänken. Det är ju liksom
mot Crystal Palace.
Ja, nej, det kan man inte göra. Då är Rafinha bortom att ett Burnley, om Burnley bara stänger ner då kanske. Men...
Burnley har ju haft, det vet jag när jag rekade liksom på kaptensbindeln på Salah, att Burnley har ändå släppt till ganska mycket chanser från den kanten. Mm. Och det gjorde de jämfört mot Salah. Jag tycker han har lite oflytt att han inte kommer iväg med några poäng där i Game Week 2. Så alltså, Rafinha hade jag inte velat bänka. Greenwood har jag ju pratat upp. Visst, vi pratat, Wolves var en tuff match. Mm. Att kanske Greenwood man ska bänka då. Men ja, jag tycker att han har satt sig i en sån här lite konstig båt. För så här kommer han ju ha det varje vecka med det här laget, skulle jag säga. Mm. Jag tror att han har ett ganska svagt försvar. Jag hade nog liksom nedgraderat någon ganska rejält. Mahrez är ju en sån spelare man skulle kunna prata om. Eller så skulle man nu efter den här gameweeken då Ings spelschema vända lite. Bara plocka ut honom, gå ner ordentligt i liksom... Alltså säg, gör Ings till en Armstrong i Southampton eller en Pukki, då sparar du 2,0 och så lägga det i försvaret istället. Eller till och med gå ner Ings på en 4,5 och liksom upp i det försvaret. Ja, han kan inte ha Trent. Men
nej, nej, men det är ju en coin flip det här. Liksom. Ja. Men det är väl typ ändå Mahrez, Greenwood. Ja. Det är ju någonstans på mittfältet som bänkningen sker. Anfallarna ska ju lira liksom.
Ja, men som sagt, han har satt sig i det här problemet själv. Om man inte vill sitta kvar med det så tycker jag att han bör kolla, kanske inte den här veckan eftersom man bara har en free transfer, men därefter nyttja ett av de bytena och försämra sitt mittfält eller anfall för att liksom jämna ut sitt lag, eftersom man aldrig kommer kunna spela alla de här 8 spelarna, inte i någon game week. Sen är det kanske inte alltid han kommer sitta med dem där alla har helt okej matcher. Men oavsett, nej, jag hade inte velat sitta i hans skor, konstigt nog.
Men det är så pass bra. Men bra start. Bra.
Ja, men verkligen.
Det är frågat.
Ja, det har kommit lite mer frågor och så här, men jag tror att vi får runda där. Vi har hållit på ett bra tag nu. Och jag säger väl som jag gjorde förra veckan. Jag önskar alla ett stort, stort lycka till. Och förutom Fredrik och Stefan då. Och sen så bara flaggar jag upp igen för den här oerhört roliga poddresan. Jag ser fram emot det så mycket. Jag vill berätta vart vi ska och sånt. Jag får hålla mig till Messenger-tråden så länge. Och fortsätta prata med våra Patreons om resan. Så ni som är sugna, gå in, stöd oss via patreon.com/svenskafpl och så får ni mer info. Annars, precis som med byterna, sitt på era händer, och nästa podd så kommer mer info om hur ni bokar resan om ni orkar vänta. Ha det bra!
Ha det gott, ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.